Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Hej och hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Och det är jag som är Marcus.
Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 163 till Olas stora förvåning. Mm. Som släpps natten till torsdag den 14 mars. Men som vanligt spelas in på eftermiddagen dagen innan. Ja. Mm. Idag tänkte vi försöka komma ikapp lite med bolag som vi inte har hunnit med här under rapportperioden. Och jag tror att det kommer gå betydligt enklare nu när poddens arbetshäst Marcus är tillbaka i follan efter irrfärder i främmande land.
Så är det.
Väldigt glada för det.
Du och jag. Mm. 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 Det är vi verkligen.
Jag med, verkligen.
Ja, nu var vi lite inne på det temat, men vad har ni gjort sen senast då?
Vi kan väl berätta att vi är ett gäng polare som brukar köra en alternativ melodifestival varje år. Ja. Det tror jag åtminstone att vi har berättat om någon gång innan.
Lite bättre.
Där kör vi liksom egna utvalda, nysläppta hårdrockslåtar då. Mm. Deltävlingar, andra chansen, final, samma upplägg som den här stora då diton, va?
Mm. Nu har ju den gått vidare sedan ett antal år och ett helt annat upplägg, men ni är ju kvar någonstans.
Vi är ju kvar, lika konservativa som vi är i låtvalen här, va?
Yep.
Så kör vi ju samma då, va? Ja. Och på finalen då så träffas vi då, brukar vi göra. Det är ju lite det som är syftet med det här. Och den hålls ju såklart samma kväll som Mello-finalen då. Mm.
Olyckligt att det krockar där så att ni missar.
Ja, jättesynd.
Jättesynd. Så brukar vi träffas och umgås, du vet. Det vart lite spabad, lite bastu, lyssna på musik. Och såklart kora årets vinnare, va?
Ja. Det var också Marcus och Martinus som vann eran.
Nej, för det här var ju hårdrock.
Det var hårdrock, ja, okay.
Och det här är ganska små band ofta som man tar nysläppta typ 2023 och sådär. Och i år vann det svenska bandet Eternal Evil. Ja, med låten Guerrilla Warfare.
Ja, men det här låter ju bra alltså.
Ja. Stort grattis får vi säga. Lite dark horse faktiskt. Det var ingen som trodde på dem före finalen, men
vart det en sån där minsta gemensamma nämnare på något sätt att det var
lite som när Juholt blev vald till Socialdemokraternas partiledare ungefär. Liksom det var det enda de kunde ena.
Kommer den här låten hålla längre än hans partiledarskap, tror
du? Jo, men den här kommer nog hänga kvar. Kanske inte i Marcus spellistor, men i övriga så kommer den nog hänga kvar ett tag.
Härligt.
Så det är väl det jag kan berätta.
Ja. Det låter som ett äventyr.
Grattis, Eternal Evil, säger vi.
Ja. Mm. Ja, nej, precis. Jag missade ju förra podden då. Jag var ju i Dubai faktiskt för första gången.
Fick lite ledigt. Nedköp.
Mm. Burj Khalifa, eller?
Ja, det var vi. Det var en jäkligt häftig byggnad. Mm. Kul att ha sett. 457 meter upp i luften på 77 sekunder i isen.
Oj, och hur hög är hela?
Ja, det är nästan dubbelt, tror jag.
Oj, någonstans. Vi närmar oss en kilometer alltså.
Ja, helt sjukt.
Ja, det är galet då.
Och det är helt vansinnigt vad de har byggt där nere.
Ja, men
vi kan inte bygga en förbifart på 15 år. Och de bygger liksom stadsdelar med otaliga skyskraper på samma tid. Liksom.
Men du vet, det är inga miljöprövningar när de slänger igång det, va?
Det är väl så. Nej, det var kul att ha sett. Men det är ju liksom inte skärmen i Thailand. Så.
Men du är också lite höjdrädd som jag är, va?
Ja. Det var läskigt där uppe.
Det är bra gjort ändå att åka upp där.
Jag höll mig vid väggen, vet du.
När jag var uppe i det här Empire State Building, då stod jag tryckt in mot väggen.
Ja, det är samma här. Det går jättebra fram till kommer folk och ställer sig vid fönstret, såna här galningar som man inte ser. Får man ropa på dem och säga flytta på dem.
Vilken grej.
Nej, men det var kul. Men man märker ju Dubai också att svenska kronan har ju Ingves kraschat helt liksom.
Ja, jo, visst.
Det var ju inte billigt, det kan vi säga.
Apropå jobbiga grejer långt upp i luften så kommer jag ihåg när jag var uppe i det här tv-tornet, tror jag det var, i Oakland på Nya Zeeland. Mm. Där var det sånt glasgolv en bit som man liksom kunde gå på och kolla ner då, ni är med, va?
Ja, det är elakt.
Det kunde de glömma att de fick ut mig på det. Alltså,
det har inte jag gått på.
Nej.
Men det var kul att ha sett.
Ja.
Men det blir bara en gång, tror jag.
Ja. Claes då?
Ja, nej, men jag har ju sen senast fått trycka i mig en rejäl bit med ödmjukhetspaj, skulle en amerikan säga.
Det är inte fel, va?
Jag var ju ansvarig för schemaläggning av två ungdomsturneringar som skulle gå av stapeln på samma dag i helgen. Vi hade tryckt in den som gapar efter mycket här, kan man säga.
Mm, idrott, volleyboll, antar
jag. Volleyboll, ja. Det behöver inte nämna. Måste man säga det?
Nej, det kan ju ha lite nya lyssnare.
Det skulle göra sig tjänsten som heter Profixio, som jag tycker om från användarsidan, då, men som jag aldrig administrerat något i tidigare. Rustad med inloggning här, lathundrar, instruktionssidor i tjänsten. Mm. Kände jag mig initialt ostoppbar då, med 9-hugget på kvällen. Förra torsdagen var det här. Jag satt igång och mitt mål var att vara klar och i säng innan klockan 11. Mm. Fick jag en lämplig...
Ja.
Blev det så eller?
Nej. Jag hade ju blivit varnad om att systemet kanske inte är fullt så flexibelt som proffsanvändare får att verka då, när de sätter upp stora nationella ungdomsturneringar med kanske 500 lag. Oj. I 12 olika hallar som de gör i Örebro. Och det bara...
Hur många lag hade du?
Färre.
Mycket
färre.
Mycket färre.
Mycket färre. Nej, men då har jag fått höra att de kanske använder en del fix och tricks djupt in i systemet här.
Ja.
Ja. Pytsan, tänkte jag. Det här kan möjligtvis vara svårt för andra digitala analfabeter.
Men du?
Men inte för mig.
Nej.
Klockan 1 på natten fick jag se mig besegrad och acceptera att bara den ena turneringen, den enklaste då, gick att få till här med mina svaga kunskaper. Och det här var med en hel del brister också, som att vissa lag inte fick någon vila och sådär överhuvudtaget. Mellan matcherna.
Men de spelade inte samtidigt två matcher i alla fall?
Nej, inte, men det var nära att de dömde att spela samtidigt. Ja, och då började faktiskt rinna en tår ur ena ögat. Ja. När jag inte ens kunde få till domartillsättningen här.
Ja, och jag tänker mitt i natten också, man börjar bli trött. Ja. Och
sömn. Mm. Jag tänkte, sömn behövs här.
Ja.
Och då, innan jag tog tjuren vid hornen igen. Och den här större turneringen som skulle vara på förmiddagen då, den fick jag i panik istället pussla ihop i mitt älskade Excel. Tog 3 timmar då, eftersom jag inte hade normal i Excel.
Nej.
På fredagen där. Och under inledningen av det så blev jag också erbjuden hjälp att lösa ut det här av en annan mer erfaren ledare som gör ett hästjobb i föreningen i massor med delar bland annat i den här turneringen. Och det var ju den jag ville avlasta, den personen jag ville avlasta från början. Så det kunde jag var alldeles för stolt och för korkad då för att vika ner mig. Hur svårt kan det vara, tänkte jag. Mm. Turneringen blev lyckad, även om schemat var pressat här. Ungarna fick mycket speltid, det var uppskattat. Och jag fick en reality check då, var jag befinner mig i digitaliseringsvågen. Mm. Jag är uppenbarligen betydligt närmare att dränkas än att liksom leende surfa
på vågorna
ovanpå. Mm. Mm, det är det så. Men så är det i efterhand, så är det väl egentligen uppenbart vad jag skulle ha gjort, eller hur? Mm. Några som jag ringt om klockan 1 på natten om ett för dem tidigare helt okänt system, då hade de naturligtvis svarat och kunnat hjälpa mig få styr på det trilskande schemaläggningsprogrammet. Vilka skulle det kunna vara?
Jag tänkte på handen här på Manpower, vet du, men det är inte han.
Nej,
jag gissar då på Peter och Håkan på Cavalier kanske. Mm,
det kan du ge dig på.
De hade fixat det
där
på en kvart.
Ja, mindre förmodligen. För vi har ju idag som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB.
Ja.
Och Cavaliers fond Quality Focus har vi som tidigare berättat haft en bra start på året och är redan upp över 7%.
Ja, och grattis!
Och ligger därmed fortsatt i topp i sitt jämförelseindex. Mm. Kort tidshorisont då, är det ju 1 år.
Ja.
Så även på 3 år ligger de ju bra till där de ligger topp 3.
Ja.
Fortsatt på 3 års sikt i sitt jämförelseindex på Morningstar. Två nyare inne har vi fonden. Är 2 bolagen vi ska ta upp här idag, nämligen Bravida och Valmet. Och det är naturligtvis ingen slump att vi pratar om att de tar in och vi pratar om samma bolag. Våra filosofier liknar ju varandra på många sätt och vi intresserar oss ofta för samma bolag. Och i det här, deras investeringsfilosofi då, kan man bland annat läsa, och då citerar jag här. Med kvalitetsbolag menar vi bland annat bolag som över en längre tid visat stigande omsättning och vinst, har stabila finanser och en bevisat kompetent ledning. Slutcitat.
Ja.
Och det här kan man, är väl en beskrivning som passar väl in både på Bravida och Valmet. Vi gillar ju det jobb som Peter och Håkan gör här i sina fonder och vill även ni ta del av deras tankar och insikter runt ekonomi, marknad, bolag i fonderna, tycker ju vi att ni ska testa deras informativa månadsbrev som ni enkelt kan prenumerera på via cavalier.se. Där kan ni också läsa mer om den här övriga kapitalförvaltningen de har av större förmögenheter och den värdefilosofi som genomsyrar deras förvaltningsarbete. Och ja, cavalier.se helt enkelt, hittar man allt man behöver veta. Och vill man köpa in sig i fonderna kan man bland annat göra det hos Nordnet, Avanza och Saver. När vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Vi är i detta avsnitt även sponsrade av Modular Finance, ett bolag som på riktigt försöker att göra värdeinvesterarens vardag så enkelt som möjligt. Bolaget har idag en rad tjänster som riktar sig till vanliga aktieinvesterare, professionella investerare, noterade och onoterade bolag samt alla andra som är intresserade av börs och investeringar överhuvudtaget. Och tjänsterna då som passar oss i podden lite extra bra, som våra lyssnare vet naturligtvis. Vilka kan det vara?
Ja, Model Refine.
Alltså, jag gissar på Holdings.
Ja, Holdings, såklart.
Och kanske Börsdata.
Ja, de äger ju numera nämligen Börsdata.
Ja.
Ja. Och sen MFN.se med alla pressmeddelanden och viktiga bolagsdatum. Den tar man lite för given, men den hade inte funnits där. Nej. Om inte Model Refinance.
Det finns en liten twist på den också. Mm. Och det är när ett bolag är avnoterat. Mm. Så är det fruktansvärt svårt att hitta om man inte går in på MFN.se.
För där.
För där ligger även gamla bolag som inte noterade längre.
Snyggt.
Och det är ganska svårt att hitta på liksom andra ställen. Ja. Så det är ett bra tips om man vill kolla hur det såg ut då.
Ja. Jag är nästan inne på alla de tre sidorna varje dag, skulle jag säga.
Ja, så är det ju. Mm. Fantastiskt. Och vet man inte vart kan jag hitta det här då? MFN.se tror jag.
Ja.
Det går lätt. Men annars, en snabb sökning på nätet så är ni igång snart.
Ja.
Så tack säger vi till vår sponsor Modular Finance och deras tjänster Holdings, Börsdata och MFN.se. Mm. Ja, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel.
Ja.
Jaha, aktuellt då? Mm.
Ja, slipper Ola ta det.
Ja, det är ju skönt när det är tillbaka i gamla...
Ja, som det ska vara. Mm. Vår
Jag kollade upp sen senast då, och det var ju när inte jag var med då. Mm. Men 3,2% upp då.
Ja, det är fortsatt positivt.
Fortsatt positivt, men jag trodde nästan skulle vara ännu mer faktiskt.
Mm. Ja.
För det var ju 13 dagar i rad upp.
Det har blivit liksom mer malt på.
Malt på. Mm. Lite grann hela tiden liksom.
Ja. Det är inte ofta börsen går upp 13 dagar i rad alltså.
Nej.
Nej, och det blev ju nytt all time high också, här i mars. Det förra var ju för OMXS30 då, i januari 2022, har jag skrivit här. Mm. Så att det är ju klang och jubel för OMX S30. OMX SPI då, det bredare index, hade då 13% upp till all time high. Och Carnegie small cap index 32% upp till all time high.
Så
det är en bra bit ifrån.
Ja, ja.
Och det är ju lite vi har pratat om, att stora bolag har gått jättestarkt, mindre bolag har haft lite tuffare.
Bank har gått starkt i år också, såg jag.
Ja, det drar ju index.
Mm, mm.
Så att, nej men, ja. Och det här är ju lite, om det går emot hur det har varit över tid, så att säga.
Ja.
Här har ju småbolagen egentligen överpresterat.
Ja.
Vi tror ju att såna här mindre lönsamma, lite mindre men lönsamma bolag över tid kommer ha en bättre utveckling också.
Ja, över tid bör det ju vara så. Men ja, vi får se om de tar i kapp förlorad mark här.
Ja, vi tror
under 2024.
Kanske inte just bara just 2024, men nej. Om man tittar lite på sikt.
Några år.
Så tror vi det finns en bra möjlighet att man tar i kapp där, så att säga. Vi får se.
Ja.
Jag såg Pinpoint har sammanställt lite data från rapportperioden för Q4 då, som är avslutad nu.
Ja.
280 bolag med minst 8 estimat har de då kollat på hur det gick för dem. Tittar vi först på omsättningen. 57% av bolagen kom in inline. Inline är då plus eller minus 5%. Då säger man att då är väl precis på då. 21% högre, 22% lägre, så det är ganska jämnt fördelat då. Men om man tittar på, och det var omsättningen. Resultatet då, så var det dock 21% inline. 29% över men 50% under. Ganska stor skillnad alltså på omsättning och resultat.
Och ändå har börsen gått så starkt.
Ja. Ja, det kan man diskutera. Det är intressant i iakttagelse.
Ja.
För att det har varit klart sämre med leverans på marginalerna.
Ja.
Och det är också klart sämre med Q3. För där var det 33% lägre och 48% bättre.
Mm-hmm.
Så sämre leverans på marginaler i Q4 än Q3.
Men du vet, man blickar framåt va?
Ja. Och det är nog en hel del sånt.
Ja, det tror jag definitivt.
För Q3 var mer osäkert tror jag bakåt. Nu gick det ju starkt i Q3 också.
Ja.
I men om vi går tillbaka ytterligare en rapportperiod. Medan nu säger man så här, men 25 blir i alla fall bra.
Ja. Ja, och ganska makrostyrt
räntorna ska ju ner, vet du. Ja, det ser ju alla, vet du.
Ja, det är sen gammalt.
Det är sen gammalt. Sen har man brutit ner det här på listor också.
Mm-hmm.
Tittar man på large cap så var det 50% inline, 17 bättre, 34 sämre. Och sen går det en tydlig trend till att ju mindre bolag är, desto fler avvikser.
Ja.
Lägsta segmentet kallar de Spotlight, First North och NGM. Då var det 27% som kom in bättre, 29% inline och 43% sämre.
Ja.
Så klart sämre. Och många färre som kom in i line.
Ja, och där förstår man. Det är svårare också att prognostisera.
Ja, det är exakt det där. Ja. De stora, det svänger inte lika mycket. Lättare att prognostisera liksom.
Ja.
Så det blir fler avvikelser med de små då.
Ja.
Och tittar man på avvikelsen då, är det stor skillnad hur börsen tar emot dem här då. Beroende på hur stora de är.
Ja.
I Q4 så är ett bolag på large cap då. Om man slog så steg man 3,6%. Och lite märkligt så steg de 0,9% om de missade.
Ja, då är det liksom ett starkt positivt marknadssentiment. Ja.
Ja, för de stora bolagen.
Ja, ja.
Sen det måste finnas några outliers här där man kanske hade dåligt resultat men bra guideline.
Ja, eller så är det. Så. Man säger att det blir ändå hyggligt 2024. Då, kanske.
Ja, ja, orderingången kanske ser okej ut. Eller något sånt. Men här ser man att förlåtande mot stora bolag.
Ja, men de små då?
Nej, för gick man ner på de små då? Om de slog så gick de upp 4,6%.
Ja.
Så det är ungefär samma. Men minus 7,5 om man missar.
Mm. Var det på Spotlight eller var det?
Nej, det var det här minsta segmentet som var Spotlight, NGM och First North.
Ja.
Så inte så förlåtande mot små.
Nej.
Och det där känner vi igen lite grann. Det har ju varit så mycket så.
Ja, ja.
Och att liksom små bolag har mer volatil utveckling på börsen är väl...
Ja.
Känns sen gammalt.
Ja, ja.
Och det är många som har en extra riskpremie för mindre bolag.
Ja, om nu dessutom marknaden är lite styrd på makrohändelser och framtid så kanske pengarna handlar... Det kommer ju där storbolagen först och främst till godo.
Ja.
Medan de små får inte så mycket den typen av kapital utan det kanske kommer senare då.
Och det kan ju vara såna indexflöden som flyttar bara på att det är lite mer positivt och de hamnar i de stora bolagen.
Ja, precis. Så att, det är någon
förklaring. Och för tydlig skull så har Pinpoint inte sponsrat. Jag tog med det även då för jag tyckte det var intressant.
Ja.
Mm.
En annan snackis då i veckan var ju Torsten Jansson på New Wave. Mm. 6 mars meddelade han att han sålt 1 miljon aktier för 110 kronor.
Ja.
Det var intressant dels för att han sålde om 12 kronor under aktuell börskurs. Men även också för att jag gick in på Holdings och kollade lite tidigare transaktioner. Jag hittade inte att han har sålt så här stort någon gång förut. Så att säga.
Nej.
Kursen var ju minus 4, nästan 5% tror jag öppningen.
Mm.
Det var ganska mycket ner.
Ja.
Men sen...
Ja, det var ju oväntat att Torsten skulle gå in och göra en sån stor sälj.
Ja, men det var där marknaden kände att det blev lite orolig.
Ja, jag var inte lycklig där på morgonen och tänkte, vad har jag missat här?
Ja. Men sen kom det ju ganska snart ut att han ska ju använda pengarna ihop med årets utdelning till att finansiera en multisportarena i Kosta.
Ja, det är ju häftigt.
För 250 miljoner. Mm-hmm. Ja, det var ju en ganska stor investering att ta själv. Så.
Ja, ja.
Det är lite häftigt.
Ja, en grej, jag är helt säker på att den kommer kosta 250 när Torsten bygger den. Och om man tittar på vad han får in i den, allt som skulle bli både inomhus- och utomhusaktiviteter, ska man jämföra det med några kommunala projekt sen? Som är byggda i motsvarande. Nu bygger han ju det kanske där marken är väldigt, väldigt billig.
Oh.
Men titta på lite andra svenska kommuner och se vad deras motsvarande projekt har kostat. Jag tror att han bygger det här sjukt effektivt. Alltså.
Ja, det är mycket möjligt.
Mm.
Så det... alla tänkbara sporter då?
Ja, det var vansinnigt. Alltså.
Kul!
Ja, det var häftigt tycker jag.
Häftigt, Torsten!
Och något ska jag lägga pengarna på. Och när det kom ut sen så vände jag aktien upp. Ja. Jag tror att det var på plus ett tag. Och det var väl liksom, då kände marknaden att ganska specifikt. Man bygger inte jätteofta multisportarena.
Men du vet, nästa månad kanske han ska köpa båt och man vet. Nej, men jag vet inte. Det var väl ändå en vettig förklaring får man säga.
Ja, jag tror man ser det som en engångsgrej. Ja. Och jag menar, något ska han väl ha att göra med pengarna. Liksom.
Ja.
Och just det här tycker jag faktiskt var ganska fint av honom. Och fixa en hals. Han hade en intervju där han sa att liksom, det här var inte det han skulle gå mest plus på.
Nej.
Han skulle döpa en till Craft Arena också. Var det så?
Snyggt.
Så New Wave kunde få lite liksom reklam och creds fast var han personligen som sponsrade.
Det är ju snyggt.
Tyckte jag var snyggt.
Mm.
Sen är det lite förvånande tycker jag ändå att han sålde till 12 kronors rabatt utanför börs.
Han orkar väl inte sitta och pytsa ut över börs då, men det var ju liksom, det hade ju gått på några dagar.
Ja,
ändå, eller?
Ja. Visst hade gjort det. Eller hitta någon annan utanför börs.
Eller någon vecka. Liksom... Men nej.
Så det var det mest förvånande tycker jag i hela. Mm.
Men är sura för han inte ringde oss. Vi kunde få...
ja, riktigt så mycket pengar har vi.
Nej.
Nej, men vi tycker inte det enda caset på något sätt. Nej. Vi äger fortfarande aktier anyway.
Mm.
Om vi hoppar till finska kontraktstillverkaren Scanfil då. Har ju varit uppe en hel del i podden. De hade ju kapitalmarknadsdag här 6 mars.
Mm.
Ganska nyligen. Första gången de var i Stockholm. Lite kul. Satsade på svenska marknaden.
Mm.
Om man går in på hemsidan så finns alla prestationer. Tycker jag man kan göra om man är intresserad. Då, så att säga. Huvudnumret här var ju nya finansiella mål.
Ja.
Rörande tillväxt sa man. Nu ska vi växa 10% om året. Över en affärscykel. Gamla målet var 5-7% organiskt. Så man la väl egentligen till en liten förvärvskomponent här i målet. Alltså.
Affärscykel, är det nya ordet för konjunkturcykel?
Ja, det är en jättebra fråga. Eller? Och jag tror att bolag börjar sluta använda konjunkturcykel. För man vill inte, ingen vill ju vara konjunkturkänslig.
Nej, okej. Okay. Nej, men det är väl säkert precis därför de gör, tror jag.
Och då byter man till affärscykel istället.
Ja.
Men det är en jättebra fråga. Mm. Jag har sett någon annan göra det också.
Mm.
Eller, ja, lite märkligt, för det är nog förmodligen samma sak.
Ja, det är nog det man menar.
Man vill inte säga det.
Nej.
Som sagt, men Scanfield har växt 17,3% om året de senaste 10 åren.
Ja, det är starkt.
Jättestarkt.
Ja.
Sen är ju en hel del det här Partentech-förvärvet 2015. Då.
Ja.
På konfkålet fick de dock frågan hur mycket har ni växt organiskt över tid?
Mm.
Och då sa CFO, det vet jag inte.
Nej.
Men sen lite senare sen under presentationen, då hade han kollat upp det.
Jaha.
Så då sa han att det var ungefär 8%.
Jaha.
Så det var ju högre än vad jag trodde faktiskt.
Bra, snyggt.
Och det gör ju att det målet med 5-7% inte alls känns konstigt.
Nej, 5-7 organiskt och sen förvärv till det.
Förvärv upp, upp till 10 då.
Ja.
Och de sa ju att den här EMS-marknaden som man verkar på då ska växa med 6-8% per år från 23-28.
Mm.
Det var någon extern analys som hade gjort en uppskattning så runt de själva då. Jag tycker jag känner igen den där analys.
Ja.
Den uppskattningen från andra
ja.
Kontakttillverkare. Så
det är ju bra underliggande tillväxt i.
Jo, men det är ju det.
Ja.
Och det är ju det som är lite intressant. Ja. Tycker vi. Så ganska realistiskt mål tycker vi. Sen pratar de ju mycket mer om förvärv tycker jag nu än vad de har gjort tidigare.
Och de har ju bra finanser. Det känns som att det smyger närmare med något förvärv alltså.
Ja, 0,64 nettoskuld innan EBITDA.
Ja, det är ju bra jobbat alltså.
Ja, och de hade bett av en del skulder.
De har ju ändå någon form av utdelning till skillnad från många andra EMS-bolag. Så.
Ja, men lite finska bolag.
Ja.
De verkar sätta en ära i att man ska öka utdelningen.
Höja utdelningen varje år. Nej, men de har ju, Scanfield har ju en sån här fin graf på börsdata med utdelningshöjningar.
Ja, så snyggt ut. Mm. Nej, men de sa 150 miljoner euro hade de förvärvsat ut med. Så får vi se. Det är ganska mycket. Om det kommer något. De har inte köpt jättemycket innan. Så att...
Nej.
Kollar vi på marginalen då. Så ändrar man målet från 7 till 8.
Okej.
Okay. Lite upp då.
Marginellt högre.
Var inte till och med det gamla målet över 7?
Var det så till och med?
Jag tror till och med uttryck som över 7. Så att nu kanske någon blir deppig istället.
Men någon tänkte sig över 7, det kan nog 10. Liksom.
Eller var det inte minst 7? Var det inte en sån där
minst 7.
Att 7 var det minsta? Liksom?
Ja, det vet jag inte. Mm. Antingen försöker jag kolla upp det under vi spelar in eller så får lyssnarna, vi ska se. Ja,
vi säger att det var 7 då.
Vi kan säga så här, det var ingen jättestor förändring.
Nej, det var verkligen inte.
Nej.
Och de hävdade att det motiverade med att de var ett större och mer effektivt bolag borde kunna möjliggöra lite högre lönsamhet. Samtidigt, det är ju flera konkurrenter som ligger högre. Kitron la ju målet om 9. Not har ju legat klart över det här också. Och Scanfield är ju störst. Och är man störst kan man ju tycka att man borde ha mest skalfördelar i branschen. Liksom.
Mm.
Så jag tycker inte 7-8 är sådär, liksom, sticker ut hakan för långt egentligen. Mm. Och så. Senast vi hade upp Scanfield då var i avsnitt under aktuellt i avsnitt 157. Slutet av december förra året. Då pratade vi i och för sig mest om Not och Kitron. De hade ju kommit med de här utsikterna för 24 som ju var lite negativa. Och det var ganska stor osäkerhet kring kontraktstillverkarna. Vi var lite funderade när nedgången hade kommit så snabbt då. Och det kändes osäkert. Och då sa vi att vi hade dragit ner exponeringen mot branschen. Sålt aktierna i Not, som vi sa då, och i Scanfield. Samt minskat lite i AQ. Kommer återkomma till dem senare i podden. Nu har det gått ett tag till då.
Ja.
3 månader till. Vi tycker väl de här prognoserna som Kitron och nu, eller Kitron ska vi säga såklart.
Kitron, ja det fick det vi från svårt intervjun det här. Med...
Ja. Ja, det kommer bli svårt.
Det kommer bli svårt.
Jag ska försöka. Nej men även Scanfield, deras prognos nu för 2024, de var ganska lika.
Ja.
Så vi kände att nu kanske liksom, det är inte fritt fall så längre.
Nej.
Så vi har faktiskt köpt tillbaka aktierna igen i Scanfield.
Ja.
Ungefär samma pris, lite dyrare än vi sålde dem på.
Ja.
Så blir det ibland.
Ja. Ja, precis. Sen var det ju det här med insyns... Vi hade ju några andra grejer som var lite... Dels var det ju liksom marknaden. Dels var vi lite osäkra på nya vdn.
Yeah.
Insynsförsäljningarna. Det fanns ju några grejer som samverkade i beslutet att sälja Scanfield där då.
Ja, ihop med den här makrosynen kan man säga på hela branschen som var lite osäker där i slutet.
Nu tycker vi guidance för 2024, det vi har hört från Kitron bland annat och så, känns som att men det är hyggligt stabilt ändå. Vi såg vdn, fick höra honom, han känns bra tyckte vi. Och sen är det ju det här med insynsförsäljningar som fortsatt är jobbiga såklart, men du har ju en... där har du ju faktiskt options, de får ju aktier.
Ja, vi såg ju att det var ju optionsprogram inblandade där också.
Ja, men det förklarar ju inte allt här.
Utan ja, de har ju sålt lite mer än de sålde
tidigare.
Normalt
har de sålt lite av det de får in varje år, men nu har de ju sålt mer än vad de har fått in här, de här som säljer. Så att jag tycker fortfarande de här insynsförsäljningarna är det som skaver lite i Scanfil, men på det hela så tycker jag det vägde över till det positiva här ändå.
Ja.
Mm. Ska vi chansa på multiarena där också eller ska vi?
Nej. Ja, då ska två eller tre göra det samtidigt då.
Ja, de bygger ihop det.
Nej, men det är väl egentligen bara två tror jag.
Ja.
Två.
Ja, det är två som säljer på riktigt.
Det är två som säljer och de får ju varje år optioner, men nu har de valt att sälja lite mer då.
Och sen gamla vdn sålde ju en hel del. Men ja, det är ju inte lika konstigt. Men alltså, vi har ju sett sådana som avgått nu och köpt mer efter de avgick.
Mm. Ja, det känns ju alltid. Nu kan det bli bra, äntligen.
Ja, äntligen. Nu blir de av med den tomten som vd. ni kan gå in i avsnitt 152 för att få lite mer resonemang också. Det var senast vi pratade om Scanfil för riktigt.
Ja, det jag verkligen tog med mig från den här kapitalmarknadsdagen var det med att dra ut liksom få datapunkter.
Mm.
Men jag tror ju att tjejer på Scanfil i genomsnitt pratar otroligt mycket bättre engelska än vad killarna gör.
Ja, jo. Nu var det ju så att hon var väl IR va? Eller något va? Eller kommunikationschef.
Det var kommunikation.
De andra var mer teknisk. Ja.
Ja, när hon började...
Nej, hon var på försäljning, var det inte det?
Ja, kanske. Ja,
när hon började... Vänta här nu, jag förstår ju precis vad hon säger.
Det var lite svårt.
Och inte för att jag kan prata engelska. Nej. Men jag kan lyssna på engelska.
Ja.
Jag tyckte hon gjorde ett jättebra.
Ja, det var grymt. Det var grymt.
Det är inte så att vi har fel på deras namn med på något sätt.
Vi
börjar med Note började ju med en gång i tiden, kommer du ihåg, Claes?
Ja, du menar Note.
Ja, Note, ja. Mm. Och sen Kitron. Ska det vara Scanfil?
Eller? Nej, det borde det inte vara. det lät inte särskilt finns.
Nej.
Scania.
Nej, jag vet inte. Jag misstänker att vi kommer ha fel på namnet på alla kontraktstillverkare innan vi får liksom ordning på
det. Nu har vi retat upp danskarna så räcker den här podden. Nu låter vi finnarna vara.
Nej, vi fortsätter med Scanfil tills motsatsen har bevisats.
Ja.
Då.
Mm. Ja, det sista jag skulle säga kring Kapitan Maxson var att de gick igenom de olika segmenten.
Mm.
Det är ju väldigt mycket fina, stora kunder de har.
Just, sjukt bra.
Kone är ju störst.
Ja.
13% tror jag de sa. Jag vet inte om de sa att det var Kone, men
men det är inte säkert, det vet man ju inte att det är. Men
nej, de är stora i alla fall.
Ja, men 13% största kunden.
Ja, så var det.
Hanterbart ändå.
Och sen Valmet var också stora i industrisegmentet, ska vi prata om idag.
Ja.
Inom Energy and Cleantech finns det många kända namn som ABB, Nibe, Tomra. Mm. Och så fina bolag.
Nibe är ju värdelös nu. Det är ju...
helt kast nu.
Ja.
Ja, men på tal om Tomra då.
Ja.
övergång.
Så steg de med 12% på börsen 5 mars.
Ja.
Och det var ju EU-rådet och parlamentet som har nått en preliminär överenskommelse då om att förpackningar ska göras mer hållbara. Mm. Det är ju bra att de kommer överens om
det. Ja, det är ju fint.
Det är fint. Mm. Man ska minska avfallet helt enkelt. Men de nya reglerna då innebar att medlemsländerna senast 2029 ska ha säkerställt separat insamling av 90% av plastflaskor för engångsbruk och dryckesburkar i metall. Det var det de kom fram till. Och 2029.
Hur löser man det?
Hur löser man det? Finns det några bolag som kan ha en lösning för det?
Jag vet inte. Ja.
Jo, nej, men det här kommer ju kräva liksom den typen av pantsystem och retursystem som vi i Sverige tror att alla andra har. Eftersom vi har haft det så länge.
Ja.
Liksom. Men när vi gick igenom Tomra i avsnitt 155 så kom fram. Det var bara 10 av 26 länder i EU som hade det. Så det är ju då 16 som måste skaffa det till 2029.
Ja.
Det var ju ett antal av de här EU-länderna som var på gång. Det kan man lyssna på avsnittet då. Men det var ju också många som inte hade presenterat några planer alls för det här.
Mm.
Alla medelhavsländer till exempel.
Ja.
Så att det här är ju en stor grej för Tomra.
Ja.
Så jag förstår att kursen gick upp då så att säga. Man har ju en 70% marknadsandel, sa man när vi pratade om dem. Innan det här segmentet då, så att säga.
Ja.
När vi gick igenom dem så hade de fallit 70% från toppen.
70.
Riktigt svagt sentiment. 95 NOK stod de i och det var ett PE på rundan 12 på 26.
Ja.
Då sa vi så här, det är dyrt, men ett bolag som Tomra med fina tillväxtmöjligheter på sikt och ESG-profil kommer aldrig bli billigt på börsen. Och kursen är nu 153, 61% upp därifrån.
Ja.
Galet.
Vi hann ju dessutom plocka med dem i vår buy and hold här i december, va?
Ja, i 7:an där.
Så där är de ju med.
Mm.
Och har ju fått en flygande start, så att säga.
Ja, och det som hände var ju, det är inte bara den här överenskommelsen, utan det var ju Q4-rapporten också.
Den var ju bättre än väntat.
Ja, mycket bättre än väntat. Mm. Mycket bättre än vi trodde också. 31% upp på rapporten. Ja,
nej, men den där typen av bolag, det blir liksom, som du sa, aldrig billigt. Ska man ha dem i någon form av buy and hold, får man köpa dem när de ändå är okej, okay då, det kanske är rimligt. Mm. Nej, men det är bara då du kan ta det, och förmodligen ska det se lite kass ut i närtid också, ja, för annars sänker inte marknaden om så mycket.
Precis så.
Att, det var ju trevligt så här att vi fick in Tomra i buy and hold.
Ja, kom in dit i alla fall. Mm. Jag sa ju då när vi gick igenom dem att det här är ett jätteintressant aktie att köpa in till ett pensionssparande. När det är en svacka. Men tyvärr så kom de aldrig in i mitt då, för att jag trodde att Q4 skulle bli svagt och man skulle få chansen då.
Ja.
Nu blir det tvärtom.
Ja.
Får se om det kommer en ny chans någon gång i framtiden.
Mm. Mm.
Vi får se. Men bra att man tar tag i det där med pantsystemen, ja, lite mer.
Mm. Visst.
Det fanns lite skrämmande skrivningar där senast jag kollade ordentligt. Det verkar som att man kanske har släppt på det. Jag har faktiskt inte kollat igen, men då var ju EU skulle ta det ett steg för långt.
Du är inne med glasflaskan.
Ja, så det skulle ju liksom, direkt inte med att man fick gå en bra pantsystem, utan det skulle ju vara återvinningsbara förpackningar. Och där vet vi väl från historiken att det enda som funkar skapligt är glas.
Mm.
Återvinningsbara plastförpackningar funkar helt enkelt inte, eftersom folk är sjuka i huvudet och har lut och sånt i grejerna.
Mm.
Och sen tömmer ur och skickar in det i systemet igen. Det går ju inte att diska bort. Liksom.
Just det.
Så, ja, och det fanns andra anledningar till att de där slets rätt fort. Kommer du ihåg, de fanns ju förr, de var ju panter på de 4-5 spänn någonting, va?
Ja.
Det var hårda PET-flaskor liksom.
Ja.
Så då var man ju inne på att det skulle vara krav på att man skulle införa sånt då, att man inte skulle få engångsförpackningar alls. Så jag hoppas man har backat på det, men jag har inte hunnit läsa igenom. Men utifrån hur börsen reagerar här och analytikerna, ja, så känns det som att EU faktiskt har landat rätt här.
Ja, och det som de sa lät också mer som det som finns idag, än att man skulle försöka om det.
För det är det absolut rimligaste systemet att ha. Mm. Det kostar lite energi, men det får vi lösa.
Och sen kommer ju nästa grej. Om man nu har infört pantsystem i alla länder, då ska man ju ha ett pantsystem,
ja, det vore till alla länderna. Det vore ju grymt.
Så att jag menar, om du åker till Tyskland och köper dina flaskor, så kan du panta dem i Sverige,
ja,
och så vidare.
Ja, såklart.
Istället för att de
det
ska...
blir ju bökigt.
Det är för likt, en valuta. Det går inte.
Ja, men det kan man lösa.
Ja.
Alltså det är nästa steg. Så jag räknar med att efter 29, när det är klart, då tar man steget.
Kan inte du ta lead på det inom EU, Marcus?
Ja, jag ska göra det.
Och ligga på lite grann. Stå med ett plakat där utanför.
Nej, jag tänkte att han blir den som sätts för att samordna hela.
Ja, för att samordna det här.
Ja. Kanske ska jag som Greta och sitta utanför parlamentet eller något.
Ja,
skylt eller något sånt.
Jag tänker att vi bara säger att Marcus fixar det här.
Ja, vad är det du brinner för här, Marcus? Du har suttit här nu.
Nu har du suttit här 2 år.
Gemensamt pantsystem. Gemensamt.
Ja. Mm. Ja, vi får se. Om vi går vidare då. Det var ett tag sedan vi sa något om Catella.
Mm. Ja, det var ett tag sedan, ja.
Och det är ju för att det här... Vi tog upp ett värsta möjliga makroscenario. Det vi sa, det kan bli höjda räntor, svårt inom fastigheter, iskall transaktionsmarknad för fastigheter.
Mm. Mm.
Det blir ju exakt så.
Ja.
Och därför tyckte vi det var liksom inte så intressant med aktien där.
På kort sikt.
På kort sikt.
Nej.
Och nu kom en Q4 som var svag. Men det är ju i linje med fastighetsmarknaden. De hade någon diagram där med att transaktionsvolymerna var nere på samma nivå som under finanskrisen. Liksom.
Ja.
Mm. Och det slår ju mot alla affärsområden. Men det jag tänkte ta upp var istället en nyhet som kom 1 mars. Och det var ju att Johan Claesson, huvudägaren, med 49% av aktierna, han ska stiga av som styrelseordförande i bolaget. Och han har varit det jättelänge. Men han säger att han är 70 år, stiger av och lämna över till nästa generation då dottern Pernilla Claesson ska tas in i styrelsen.
Okay.
Dock inte ordförande. Och varför är det intressant då? Jo, nej, men Catella, vi har ju pratat om att de har den här fastighetsfondsdelen som är jäkligt intressant. Liksom, som man nog förmodligen inte får betalt för på börsen. Då, så att säga. För man ser ju Catella ganska krångligt case, jobbig balansräkning, fastigheter lite jobbigt så här. Rimligt finns det aktörer som skulle vilja ha de här fastighetsfonderna. Men Johan Claesson har inte verkat intresserad av att sälja Catella. För det har liksom varit hans grej.
Mm.
Om han nu är 70, stiger av, liksom, ja, kanske kan få till en affär.
Ny generation in. Mm.
Ja, om han ska trappa ner, kanske går den här kanske kommer i spel då.
Ja.
Säga.
Ja.
Det vet ju vi såklart ingenting om då.
Nej.
Men det skulle ju kunna ske, och det är ju klart mer sannolikt när han stiger av än det var innan. Så, att säga. Så att vi får se om det händer något spännande framöver då. Vi har inga aktiefirman jag har i pensionssparet.
Men har inte Catella... Är inte mycket fastighetsrelaterat som har gått starkt, menar jag?
Ja, jo, jo, det har alltså studsat, det har studsat att... lite. De har studsat lite grann, men inte lika mycket som mycket annat faktiskt.
Ja, okej. Okay.
Faktiskt.
Men rapport... Nej, men för jag menar, man kan ju föra samma resonemang där att ja, men någon gång kommer det ju komma tillbaka en fastighetsmarknad som inte är så svag som nu.
Jo.
Men det kanske är för långt fram, jag vet inte.
Kan vara för långt fram. Sen de sista rapporterna har inte varit särskilt bra heller.
Nej, men det kan ju bero på...
Just... Ja, jo, det beror ju på det också. Men ja. jag tycker kanske att det här fastighetsfonderna ändå tar lite mer smäll än vad jag trodde att de skulle göra.
Ja. Så. Delar de ut?
Ja, de delar ut, men de har någon begränsning i obligationslånet som gör att de inte delar ut jättemycket.
Okay.
Så det var inte riktigt den kudden.
Okej. Okay. Ja, men vi får se.
Vi får se. Avsluta med specialsegment här då. Mm-hmm. Nyheter från bolag vi sålt för länge sedan som inte gått bra varken för i verksamheten eller på börsen.
Oj, okej. Okay. Det är en ny... En ny punkt.
Väldigt specifik.
Är det en ny stående punkt?
Nej. Det blir nog bara den här gången faktiskt. Men eftersom jag hittar två bolag som passar in på det så ser
det
ett segment.
Blev det en, okay.
Nu vet du det.
En bolag som inte har gått bra och där aktien heller inte har gått bra.
Och som vi sålde för länge sedan.
Okej. Okay. Så det är lite att slå sig för bröstet här då? Eller?
Nej, det är mer konstaterat.
Konstaterande, okej. Okay.
Ja, vi skulle inte prata om dem egentligen, men nu tar vi med dem här.
Shoot.
Det första är TPG, Time People Group.
Ja.
Så, vi lämnade dem för något år sedan. Vi sa att vi kommer nog inte återkomma i podden om det inte händer någonting som är värt att ta upp. Nej. Jag lyssnar faktiskt tillbaka. 4 mars då så kom de med en nyhet som ändå gjorde att vi kan nog ta upp dem, men det blir nog sista gången i podden. Mm. För då sa man så här att vi ska slå samman TPG med ett annat litet konsultbolag som heter SolidX, noterat på Spotlight. Vi har ingen koll på dem överhuvudtaget. Och det här är ju två små bolag, det ska man ha klart för sig. SolidX marknadsvärde 160 miljoner och TPG 100 miljoner. Mm. Så två små noterade bolag. Fusionen genomförs så att TPGs ägare får 4,4 aktier i SolidX för varje aktie i TPG. Med stängningskurs i SolidX på 4,42 ger det 19,40 för TPG. Det är liksom 39% premie mot stängningskursen 14 kronor.
Ja.
Då kan man tänka sig, det måste bli klang och jubel. Mm. Det liksom klackar i taket, lite champagne och sånt där. Mm. Det tog över en timme innan första avslutet kom i något av de här bolagen. Den dagen.
Oj.
Och då informerar man ändå om att de här ska liksom slås ihop.
Det är liksom. Det största som kan hända typ.
Typ det? Så. Mm. Över en timme innan första avslutet kom.
Men har aktien gått upp sen dess? Eller vad?
Nej, det har inte. Så här. SolidX har gått ner. Aha. Vilket gör att TPG har stått kvar då. Och aha. Premien har väl ätit upp mest av att SolidX har gått ner.
Okay.
Säga.
Okay.
Men det verkar ju som att det är liksom inte supermånga som kommer sakna TPG där.
Nej.
Om det tar över en timme innan första avslutet kommer, så att säga.
Svagt intresse. Dessutom har du ju en börs nu som är ganska ointresserad av mikrobolag generellt.
Ja, och det kombinerade bolaget här blir ju för små för oss också.
Ja.
Så att vi kommer nog inte ta upp dem.
Nej.
Men det var en liten sak som var intressant med TPGs rapport som kom den 1 mars. Mm. Jättesvag rapport igen då. De har ju brutit räkenskapsår. Det är därför den kom 1 mars. Omsättningen 20%, rörelsemarginalen ex goodwill 1,5%. Mm. Det var 5,1 förra året och snittet för Q3 låg på 9,4.
Historiskt, ja.
Historiskt.
Nej, det har gått ut för det.
Riktigt, riktigt dåligt faktiskt. Mm. Så man går inte in i den här fusionen från styrkeposition direkt.
Nej.
Lönsamheten har havererat sen vdn slutade.
Ja.
Det var ju Magnus Lund som gick till Proact då.
Just det.
Vi pratat om tidigare. Det som var intressant då istället var i rapporten att de sa så här. TPG har efter årsskiftet sett ett trendbrott med ökad efterfrågan på tjänsterna. Under januari har vi fått fler nya uppdrag än under någon enskild månad de senaste 18 månaderna.
Mm-hmm. Okej, okay. Så det, marknaden som kanske bottnar ur här då, eller vänder upp? Mm.
Det var ju rätt länge sedan man läste ett IT-konsultbolag som skrev något sånt.
Intressant.
Så vi får ju se om det här liksom... Ja, vi får utgå från att de är ärliga.
Det är de säkert, ja.
Men om det här är något som fortsättningsvis syns i fler konsultbolagsrapporter. Ja. Vi har ju sagt det till er, vi börjar bli lite mer intresserade av konsulterna nu än vad vi var förra året.
Ja.
Eftersom marknaden har varit lite jobbigare för dem och de har kommit ner många. Mm. Så vi får se om vi får något läge någonstans. Så det var det. Sen det andra bolaget då, i det här segmentet är ju NGS. Då.
Oh, herregud.
Mycket svag rapport här också. Ja. Omsättning minus 27%, rörelsemarginal minus 3,3%.
Ja.
Man är inte ens på plus där. De har gått jättesvagt för länge. Vi sålde för 1,5 år sedan någonstans. Vi sa att vi följer egentligen det här bara som en peer till Dedicare. Mm. Men i den här rapporten då så hade man likvida medel på 2,3 miljoner. Negativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital på minus 9 i kvartalet och minus 21 på helåret.
Ja, det är sjukt jobbigt.
Och har 2,3 kvar.
Ja.
Då kan man tänka sig att det är något hållbart.
Nej.
Och det kom de fram till också. Mm. För nu kom en riktad emission på, 18, på 16 och en företagsemission på 35. Det är ganska mycket för ett bolag med börsvärde på 55. Mm.
Ja,
kan man säga. Marknaden gillar ju inte det här. Kursen föll 28% på beskedet. Ner till 4,40. Handlas nu kring 4. Emissionskursen är 3,25. Så att man tog i, men kommer ändå ganska nära den, så att säga. Det som är lite intressant var ju anledningen som de motiverade det här med. Och det var att de sa så här. Vi ska satsa på norska marknaden. De sa i rapporten att de har kommit med i upphandlingen av sjuksköterskor i Norge. Och sen det avtalet gick i kraft i oktober. De har haft en väldigt stark start med stark omsättningstillväxt.
Mm.
Och sen sa man också att den norska marknaden för vårdbemanning är stabil och lönsam, och att sjukvården i Norge ser bemanningsföretagen som en strategisk partner, vilket skiljer sig kraftigt åt från situationen i Sverige. Det har vi hört förut.
Ja.
Men det är lite intressant när bolag säger så.
Mm.
Och sen sa man slutligen att de har fått information om att upphandlingen av läkare i Norge har tidigare lagts och ska ske under 2024 istället. Mm. Och att NGS ska delta i den här då,
okay.
Utöver sjuksköterskorna. Och det här är ju säkert rätt väg att satsa på Norge.
Ja.
Men det har ju varit uppenbart för alla som följt det här att Norge har varit mer lönsamt än Sverige.
Ja, definitivt.
Det kan ju knappt få en ny uppenbarelse här att
nej.
Nu ska vi satsa på Norge. Och om det bara att trycka på en knapp också, så hade man gjort det för länge sedan.
Ja. Ja, lite synd. NGS bidrog väldigt bra till portföljutvecklingen för mig för typ 5-10 år sedan.
Det var väldigt bra.
Nej, det var länge. Grymt bra bolag. Men sista åren har verkligen varit iskalla,
ja,
för NGS, tyvärr.
Och vi tog väl, jag tog med lite grann här också. Jag tycker man ska vara lite försiktig när bolag slänger ut en sån här köttben framför aktieägarna att vi ska satsa på Norge.
Mm, ja.
Det här är en emission för att rädda de svarta hålen i ja, balansräkningen.
Ja. Så är det.
Men man slänger ett köttben och säger att vi ska satsa i Norge.
Ja.
Och det är väl lite grann så här, får man in pengarna och verkligen ska satsa i Norge, så finns det ju lite risk att man kanske prisar sig in då.
Mm.
Det kan ju vara lite dåligt för de andra bolagen där, så att säga.
Ja.
Men vi är inte intresserade av NGS nu.
Nej, det är för litet också.
För litet, vi har lämnat det och så vidare. Vi följer som en liten peer till Dedicare på bemanningssidan, till Ogunsen på rekryteringssidan.
Ja.
Typ så. Det var aktuellt idag.
Ja. Spännande. Det finns ju ingen tid att spara här.
Nej.
Utan vi kör bolagen.
Mm.
Och vi börjar på A då.
Som vanligt.
Som vanligt. AQ Group då. Det här är, det har åtminstone alltså, dags att ta upp vårt favoritbolag i Västerås. De gör sitt, med det här, sitt 27:e framträdande i podden.
Är det mest eller?
Nej. Tror inte det. Eller?
Nej, jag
det?
Vet inte.
Nej, det borde jag naturligtvis ha kollat.
Du brukar ha koll på det.
Sån är inte det än. Det är, nej.
Jag tror nog AQ kan vara den mest pratade.
Ja, det är de nog. Orimligt. De och Bettan lär vara i topp.
Ja, Proact ligger nog bra till också.
Ja, så är det i alla fall.
Vi får se.
Senast med avsnitt 153.
Mm.
Ja, precis. Det var ju efter Q3-rapporten. De steg 10,3% på en väldigt stark rapport. Vi sa att aktien vid 430 kronor ändå var lågt värderat trots kursuppgången, och vi ägde aktier. Mm. Kan man fråga hur ser vi på bolaget nu efter Q4 då? Jo, och då var det här en rapportreaktion på deras Q4 som gjorde oss rätt förvånade. För aktien hade gått jättestarkt. 560 kronor innan rapporten.
Innan rapport.
Ja. Och föll kraftigt ner till 520 tror jag. Och sen rakt upp. Till nytt all time high på 595 kronor.
Alltså de föll först på rapporten?
Ja, kraftigt ner. Mm. Och sen rakt upp i princip.
Någon som bestämde sig för att ta flödet för att köpa in sig? Eller vad?
Ja, såg ut så. Men det var lite konstigt för omsättningen var 2,22 miljarder. 12,5% upp. Det var ändå 10% sämre än vad vi har gissat på.
Ja.
Så ganska klart sämre. Av de 12,5 också var 8,6% organiskt och 3,9% valuta då.
Ja.
Tittar man på tillväxten här i under året då, så är det klart inbromsad trend.
Det
37% i Q1, 36 i Q2, 26 i Q3 och nu 12,5.
Mm.
Så det är klart inbromsning då.
Hand i hand med många andra liknande bolag ändå.
Ja, men det brukar ju inte marknaden gilla.
Nej, det brukar den ju inte, absolut inte. Men, och dessutom många av de andra bolagen men ändå liknande verksamhet har ju tappat en hel del på börsen. Det har ju inte AQ gjort.
Nej, det var ju som sagt ner och sen upp till all time high.
Ja, ja.
Mm. Det tyckte vi var lite överraskande.
Mm.
Sen sa man att det var liksom, tillväxten kom i huvudsak från de här komponenter, system för elektrifiering, kablage till lastbilar, bussar, fordon inom försvarsindustrin, induktiva komponenter till elektrifiering och till marinsegmentet. Det var samma som tidigare.
Mm.
Man har ju som mål att växa 15% om året, 10% organiskt, 5% via förvärv. Vi kollade ju upp det där förut.
Ja.
Det var lite kul för när vi började titta på det så sa vi så här, men är inte liksom 5% organiskt och 10% förvärv? Mm. Men då har de ju bytt vid något tillfälle där vi faktiskt bommade.
Mm. Så de har bytt, svängt om dem så att nu är det 10% organiskt,
ja,
och 5% förvärv.
Medan det var 5-10 då innan. Så att,
ja.
Men, och det är ganska högt mål, 10% organiskt.
Ja, det är väldigt högt.
Och det här var ju faktiskt första gången på 11 kvartal som man inte nådde där då.
Okej, okay,
ja. Som hade 8,6%.
Ja,
Man har ju växt jättefint de senaste åren.
Ja.
En orsak då som man sa var att två kunder sköt fram order, men att det skulle komma i Q1 istället då.
Mm.
Men man tog även upp att det var en kund inom batterilagring i Bulgarien som inte var nöjd med leveranserna. Den här kunden hade då inte lagt några nya order för 2024 för att man var lite sur då.
Oj.
Och den stod...
Hur ska man då lösa sin produktion? Det är den frågan.
Ja, men förra året så stod det, alltså för 2023 stod det för 250 miljoner. Det är ändå 2,7% av omsättningen.
Ja.
Mm. Här sa ju då vd James att de tror att de kan fylla upp den här kapaciteten med andra kunder.
Ja.
Men man kan ju räkna med, det borde ju vara en liten lag där.
Mm.
Liksom de står inte bara och knackar på och man tar in dem direkt. Så.
Nej.
Så det var ju lite negativt i rapporten då. En annan stor fråga är ju hur tillväxten ska se ut under 2024. Såklart. Du sa ju det att det har varit lite frågetecken på en hel del andra,
ja,
bolag i branschen.
Liknande bolag.
På konfkålen så får ju James alltid frågan. Kommer ni växa nästa år då med 15%? Och i Q3 då var han konferent, sa att orderboken är stark, bra förutsättningar att leverera på målet.
Ja.
Vid Q4 fick samma fråga och nu sa han så här. Vi når inte målet utan hårt arbete och vi behöver förvärv för några. Vi bör lyckas i dealmakingen. Vi ger ingen prognos, men vi tror på modellen.
Ja, okej. Okay. Så tona ner det där lite.
Ja, det är ju svårt att inte se det här som en nedtoning.
Nej, men det är ju såklart. Mm.
Och det ligger i linje med att tillväxten med de sig in lite i Q4 också.
Men det är ju många, ja, precis. Det är ju väldigt många som har blivit lite tagna på sängen av inbromsningen, tror jag. Om du kollar Kitron och Note och alla så var de ju ute i höstas och var ganska positiva. Och sen kom det en ganska rejäl inbromsning, så att det...
Och det som är lite intressant här var, vi har ju pratat om det på den också, att James var ju ändå mycket längre, ja, mer positiv.
Ja.
Men nu börjar han också lite komma in i samma.
Ja.
Inte lika drastiskt som de andra, men ändå lite tydlig inbromsning så att säga.
Ja. AQ är ju lite annorlunda i sin verksamhet också, ska man komma ihåg.
Så, ja, det är inte riktigt EMS på det
nej,
sättet.
Nej.
Tittar vi på rörelseresultat då, 193 miljoner, marginal 8,7%. Det är bra.
Det är historiskt bra.
Ja, det är upp från 7,5 förra året och långa snittet är 6,1 då.
Ja.
Och då var James ändå inte nöjd.
Nej.
Trots att man är över målet då, de har ju EBT-marginal på 8 mål. Men det var 8,4, men inte nöjd. Han sa att de fått extra kostnader på grund av försenad leverans och kvalitetsproblem. Kvalitetsproblemen kan ju då delvis vara den här kunden i Bulgarien då.
Ja.
Men ökningen av marginalen i Q4 de senaste åren säger man har berott på att man har fått upp de sämsta fabrikerna på en hög nivå. Och jag tycker det är jätteimponerande, måste jag säga, av det arbete de har gjort de senaste åren.
Mm.
Starkt jobbat, AQ.
Mm.
Tittar vi 2023 då, vinst på 34,57. Men det är en skattesats på 16% då. Om man normaliserar den lite får man 33,5 ungefär. Dagskurs 540 kronor, P/16 ungefär. Inte jättelätt att gissa 24 såklart. Vi tror inte på samma ökning som i 23, men vi har en vinst per aktie på 36,40 i vårt ark. 14,9 i P.
Ja.
Ganska rimligt.
Mm.
Det är väl ungefär där vi har tyckt att man bör vara. Ungefär.
Ja, det är ett grymt fint bolag AQ alltså.
Ja, och det kanske det går att argumentera för lite högre också.
Mm.
Men det är väl ungefär där.
Ja.
När vi hade upp den senast då, så de har gått 26% sedan dess.
Oj.
Och det är bara det är sen senaste rapporten då.
Ja.
Vi minskade löpande vårt innehav, vi pratade om det lite tidigare också, och allt eftersom kursen steg så sålde vi den sista aktien runt 520.
Ja.
Innan Q4-rapporten.
Ja.
Vi tyckte inte vi hade tillräckligt mos och det ändå fanns en osäkerhet i marknaden kring 2024.
Mm.
Och börsens syn på AQ pendlar i massa och nu är man väldigt positiv igen.
Mm.
Så att säga. Vi gillar ju att köpa AQ när man är negg.
Inte bara AQ.
Ja, men många andra också. Men,
ja, ja.
Men särskilt AQ som ett bolag som vi har en grundmurat förtroende för översikt.
Ja.
Då tycker vi det är kul när marknaden tvivlar, så att säga.
När marknaden ändrar, liksom, ibland känns det som att marknaden ändrar långsiktig syn på ett bolag och blir grundmurat positiva. Och då liksom, svängningar tar inte lika mycket på aktiekursen längre.
Nej.
Det känner man ibland i vissa aktier. Skulle kunna vara en sån grej i AQ att man nu mer permanent känner det här är ett sånt jäkla bra bolag, de kommer igen och ja, det ska värderas lite högre än vad det har gjort historiskt.
Det kan ju vara så. Och ibland så säljer vi och så fortsätter aktien upp. Och,
ja, ja, ja.
Ja, men Bergman och Beving är ju typexempel. Liksom.
Bergman och Beving.
Jag har ju försökt förklara det här någon gång med att den här manodepressiva, eller manodepressiva börsen har ju liksom bolag i olika fack.
Ja.
Alltså det är för svårt att ha koll på varje bolag för sig, så man lägger dem i olika fack.
Ja.
Och ibland är det rätt tydligt att nu har det här bolaget bytt fack. Och här skulle man kunna misstänka att AQ är på gränsen till att
bli liksom lite mer älskat. Mm. Jag tänker Sectra, inte så, men nej. Tänk på Sectra och sen där marknaden har någon form av grundmurad liksom känsla att det här ska vara riktigt högt värderat.
Mm.
Nu är det ett extremfall, men även Nibe. Men Nibe har ju tappat tillbaks nu.
Jo.
För Nibe har ju...
Nej, men du kan ju byta fack åt andra
ja,
hållet.
Det kan du men när marknaden gör den, då är den ganska förlåtande helt plötsligt då.
I vissa fack så har du väldigt, väldigt förlåtande marknad. Ja. I andra fack är
då är det piska. Är
fakt. Nej.
Nej, men det är liksom... Men det är ju intressant, för de var ju det här lite fulförvärvade facket.
Ja.
Men sen helt plötsligt tog börsen ut dem därifrån och la de här fina medtech om istället. Ja, och lagerkrans och sånt. Ja. Och då skulle man ha likadan värdering.
Ja, ja. Ja, det är oerhört intressant.
Mm. Så att, men AQ, liksom, kollar vi september 2022, här handlades aktien i 210 kronor.
Uh-huh.
På 1,5 år 183%.
Uh-huh.
Det är ju nästan galet.
Och det är ingen stark börsutveckling generellt för börsen då?
Nej, börsen har gått starkt. Däremot har AQ gått jättestarkt.
Ja, jag menar ju det.
Ja, jätteduktig har varit.
Kraftigt överpresterat mot börsen.
Absolut.
Och ytterligare en grej vi alltid brukar säga att över tid kan marknaden inte stå emot bolag som växer omsättning och vinst.
Nej.
Nej,
det är helt omöjligt.
Så det är en kombination av att bolaget har gjort jättemycket bra och marknaden har fått en annan syn på det. Så att säga. Men vi sålde våra aktier. Kommer aktien ner så är vi säkert intresserade igen. Vår långsiktiga syn har ju inte ändrats alls egentligen under den här perioden. Men vi väljer att avvakta lite grann och se det från sidan. Se vad Mr. Market har att erbjuda framåt.
Ja.
Jag har lite aktier i pensionssparet, men jag hade också skala av i 550 någonting. Det var lite väl stretchat. Slutligen bara, kolla det i holdings. På lite ägarförändringar. Ja, kul. Ni kommer ihåg kanske vi pratade om de här ägarbråken i Athenum Capital, det norska bolaget.
Ja, just det.
Förra året. Och de hade ju som mest 10,1% av aktien i AQ. Mm. Nu är de nere i 1,1%. Så att nu har de inte mycket aktier.
De har blivit av med en hel del alltså. Mm.
Ja, de har sålt ordentligt alltså. Mm. Sen kan man också kolla norska Odin Fonder.
Mm.
Hade 9,5% i juni förra året och är nere på 5,5. Också ganska häftig förändring.
Vilka har köpt dem?
Och norska Arctic Fond har gått från 0,73 till 0,3. Så de har också sålt. Så norrmännen har liksom förlorat tron här lite grann.
Oj.
Medan istället har svenska fonder inom Handelsbanken, Swedbank och Case till exempel ökat. Då.
Okay.
Så vi får se om det är norrmännen eller svenskarna som gör bäst affär.
Kavalier är ju med här också.
Kavalier är också inne. Så att, vi får se. Det var kul.
Spännande.
Fint bolag har blivit lite dyrt för oss just nu.
Mm. Det är med ett par buy and hold på förr som vi har tagit ut i alla fall.
Ja, långsiktig syn, exakt samma.
Jag tycker det är kanonbolag.
Mm. Gjort väldigt mycket rätt på slutet, tycker vi, senaste året.
Ja. Bra rattat av James också.
Mm. Ja, definitivt.
Det är ju också i min pensionsportfölj naturligtvis. Ja, det finns. Trevligt att
se dem där. Det finns ju en intervju om man vill lyssna på också, för att läsa lite mer.
Det var AQ.
Mm.
Det var...
Jag såg precis nu på mitt papper att jag som vanligt hamnar sist här, va?
Mm.
Du har ju inte lärt dig det här med tidigt alfabetet.
Till nästa podd, då jäklar ska jag bara sortera på tidiga bolag.
Något på A eller B liksom.
Förmodligen något danskt bolag då, för de har väl en del som börjar med dubbel A typ.
Ja.
Kan lyssnarna få det här AAK? Vet du de här som gör fetterna, vet du?
Ja, just det.
AAK. Jag tror de har två A i början. Vet du?
Ja, det är ju klockrent.
Det blir ju jättebra. Vi hoppar vidare, det här var ett av sex bolag. Näst ut i tur då är ju Björn Borg då. Det här bolaget har ju gått riktigt bra på senaste tiden. Men just nu kanske man inte vill vara i deras skor. Eller? Senast avsnitt 156, de är buy and hold här tänker jag.
Den som vet, den vet.
Den som vet, den vet, ja.
De var med i buy and hold, ja.
Det kommer komma en liten förklaring till det lite senare här.
Mm.
Men de var 155 efter Q3. Vi har ju tagit upp dem på slutet. Då var det en väldigt positiv marknadsreaktion. 8,7% upp på rapporten.
På Q3,
ja. På Q3.
Mm.
Vi ägde aktier i Borg då. Aktien stod i 41,80 ungefär. Vi sa att i Q3 så överraskade omsättningen oss positivt. Vinsten i linje med vad vi trodde. Var det samma sak i Q4 då?
Ja, det är en bra fråga.
Ja, det kan man undra. Mm. Men det var tvärtom. Faktiskt. För omsättningen kom in oförändrad från förra året och valutaneutralt minus 3%. Det var 5% sämre än vad vi hade gissat på faktiskt.
Yeah.
Så den delen var inte lika stark som vi trodde. När vi pratade Betsson, Q4, sa vi att det var ju fel, dålig mix. Mm. När man växte inom Seca, B2B och svagt i Latam.
Man gör skillnad på kronor och kronor. Alltså,
är det men så är det. Ja, men 100% så.
Ja.
För i Borg var ju tvärtom. Det var mycket fördelaktig
växt. Det var ju bra kronor.
Det var bra, bra växt. Mm. För det var ju bland annat egna e-handeln. 46% upp.
Oj, ja, det är klart.
I kvartalet då. Mm. 45,5 miljoner. Sportkläderna, 17%.
Ja, det är ju fint. Fina kronor.
Ja, men det är de delar man vill se växa. Ja,
håller med. Nej, men så är det ju.
Tittar man på lång sikt så är ju de här delarna man vill ska växa bara bra, lite. Liksom.
Ironisk.
Var det ironisk?
Ja.
Det var helt rätt på det, ska jag säga. Mm. Det är skillnad på kronor och kronor.
Det är skillnad på kronor, ja.
Och det som var svagt då var ju distributionssegmentet då. Ja. 49% ner i omsättning.
Har väl med lagernivåer hos de här e-tailers och sånt.
Ja, han sa det att det hade en del med lager att göra.
Ja.
Men jag ska krympa så här så är det snart oväsentligt sett i storleken liksom.
Alltså de här lagren verkar ju aldrig ta slut. Har ni lagt märke till detta?
Nej.
Kan det vara så att det inte säljs speciellt mycket ur de här jäkla lagren? Eller?
Det är lite sån privatkonsumtionsmarknad skulle jag säga.
Ja, fast det är ju många som säger att vi ser att våra kunder säljer.
Mm.
Så någon gång, nu måste de snart börja köpa in, men de kanske har börjat se upp egna kläder, jag vet inte.
Och då köper du och jag orimligt mycket Björn Borg-grejer.
Ja, orimligt mycket.
Ja.
Och även min omgivning.
Men det räcker
köper,
inte.
Nej, det hjälper inte.
Ni försöker, men ni kanske köper på e-handeln.
Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt.
Ni måste ju gå till distributören och deras kunder.
Nej, men är man fan av Björn Borg och New Wave är det inte tråkigt att gå på den typen av gym jag går på just nu i alla fall. Det är inte inne i gymmen direkt, men på Friskis och Svettis, där är det banne med mycket Björn Borg och Kraft alltså.
Ja, och det är överallt faktiskt.
Och då vet du, då har de köpt dem på e-handeln och inom sportsegmentet.
E-handeln.
Men snart får även återförsäljarna slut på sina lager, jag lovar. Någon gång.
Vi hoppas på det. Mm. Tittar vi på resultatet då, så var det 20 miljoner, det är marginal på 10,2%. Mm. Och det är överraskande positivt.
Ja, det gjorde det för oss.
Ja, 10,2 är alltså högsta marginalen i ett Q4 sedan 2016.
Grattis.
Så det är bra. Mm. Långa snittet är 7,2 då, så det var starkt som rackarns.
Ja.
Och det var det här som gjorde att aktien steg 8,3% på rapporten.
Igen 8% upp.
Ja, 8,7 för 8,3 nu.
Mm. Mm.
De hade en jättestark bruttomarginal. 56,8%.
Ja.
4,7% bättre än förra året. Mm. Det är en stor förändring.
Sa de varför?
Ja, bland annat så sålde man mycket mer till fullpris. Mm-hmm. Man.
Mindre realisation.
Mindre realisation. Och sen var det mycket mer på egen e-handel.
Ja.
Du behöver inte betala något till återförsäljarna.
Och jag antar att de här dyra frakterna för något år sedan är liksom kört igenom lager redan här nu.
Ja. Och sen så fick man faktiskt lite hjälp av valutan.
Ja, just det. Så att, men de har en del grejer som talar för högre bruttomarginal nu faktiskt.
Ja, och det var första gången på, jag vet inte hur många rapporter, som man hade hjälp av valutan.
Ja.
För det var 56,2 då, valutaneutralt och 56,8 med valutan. Då.
Ja.
Och det är lite intressant, de har ju varit förlorade jättelänge på svaga kronan mot dollarn.
Ja.
Se om det vänder nu då.
Ja.
Lite potential inför 2024 om det faktiskt
är så. Borg är ju sån en dark horse, eller vad brukar vi säga? Som sagt, may buy and hold också.
Ja. Sen som sagt, marginalförbättringen. Bunge, vd då, lyfter fram den egna e-handeln. Då. Växte ju jättestarkt som vi sa. 23% av totala omsättningen mot 16 förra året. Då.
Ja.
Så allt mer e-handel, egen då. Rörelsemarginalen i e-handeln steg då under 2023 från 16-19%. Så fortsatt upp. Ja. Och här kan det finnas ännu mer att hämta. RVRC till exempel.
Jag funderar på när Borg börjar hamna i det här om vi nu inte pratar fack igen. När marknaden tar det som ett e-handelsbolag. För ni ser när de här liksom tidningar och sånt kör e-handelsbolag.
Mm.
Då kör de liksom Boost och de kör RVRC och liksom kör de mot varann. Så kör de något snitt. Vad har de i värdering? Men Björn Borg är aldrig med där.
De är ju underklädesbolaget.
Ja. Precis, men och där är de helt ensamma som Pierre.
Pierre till sig själv, vet du.
Vad heter de här? Victoria's Secret kanske?
Ja, jo.
På börsen.
Nej, men så att den är ju intressant när marknaden känner när är man något annat?
Du vet, du har en ännu finare låda.
Nej.
Du kan lägga den i e-handelslådan för bolag med egna varumärken.
Ooh. ja, då är det helt plötsligt så dyrt så att vi inte kan äga det.
Ja, det är det som är risken. Ja, ja, men så är det absolut. Ja. Men RWC har ju över 20% i rörelsemarginal och satsar på 25 då.
Ja.
Så att jag tror inte att man har slagit taket på börs e-handel här, så att säga. Ja, och mycket handlar ju om det här med att varumärken blir starkare och starkare. Mm. Ju bättre varumärke du har, desto mindre behöver du sälja på rabatt.
Ja.
Och man gör just en undersökning och nu har man konstaterat att man är nummer ett i både Sverige och Nederländerna på underkläder. Då. Faktiskt det märket man säger först när man går ut och frågar kunderna.
Ja, en stark position.
Sen kommer ju Claes lilla grej med skorna här då. Mm. För det är ett orosmoment som har dykt upp på slutet med United Footwear Group. Mm. De har ju ett dotterbolag som heter Serve & Volley. Lite kul namn.
Ja, det är ju roligt det.
Ja. Och de licensierar ju då, som licenstagare ansvarar de för just produktkategorin skor då, för Björn Borg.
Det är lite som Realm Entertainment.
Ja. Nej. Ja. Och de här har ju då tyvärr gått in, modbolaget då, i rekonstruktionsförande i Nederländerna. Mm. Låter ganska lite svenska rekonstruktionsförandet, så att säga.
Ja.
Och de här Serve & Volley då, de ansvarar ju för skorna och då designar man och tillverkar skor. Och distribuerar dem i Europa då. Inte i Sverige, Finland och Danmark, för det gör både själva då. Problemet nu då är ju bland annat att de har en massa klara skor som ligger i lager i Rotterdam och Hamburg. Som de har diskussioner med rekonstruktören om att få ut då. Och jag vet inte om det blir liksom... svårt att rent tillståndsmässigt när, eftersom det ligger i rekonstruktion få ut produkten, så att säga.
Okej, i tid till...
för de ska ju ut, de är ju sålda till distributörer och så vidare.
Ja.
Så att man måste få ut de här. Det borde man kunna lösa, tycker jag. Men sen måste jag göra på sikt då. För det är inte säkert att det här bolaget överlever, så att säga.
Nej.
Och då skickar man 11 mars ganska nyligen alltså, ut att man har sagt upp avtalet med Serve & Volley och att man ska flytta in det här in-house istället. Så att man ska sköta det här på samma sätt som man gjorde med väskor för några år sedan när man tog in det och gör allt själv, så att säga. Dock är det lite svårt att veta hur snabbt det går i sådana fall och liksom, hur bra är man på att göra kollektionen själv? Får man ut dem? Liksom, blir de kunder man har sålt till lite oroliga när man gör det själv? Och sådär.
Mm.
Så det finns en del osäkerhetsmoment här. Borg sa själva att det var lite svårt att uppskatta påverkan på beslutet då. Risk för negativ påverkan maximalt 5 miljoner kronor, sa man.
Det är ju ändå inte jättemycket. Och jag antar när man säger maximalt att man tar i lite. Det hoppas man i alla fall.
Ja, man hoppas ju det.
Ja.
Det som man kan fundera på är att i pressmeddelandet då så sa man att den här kategorin skor då, som det handlar om, hade en omsättning på 73 miljoner 2023, men rörelseresultatet var 17 miljoner. 23%.
Ja, det är starkt.
Det är jättemycket.
Ja.
Och det beror på att man, de här som de säljer i Europa licensierar dem in. Så det väl går ju rakt ner till sista raden då, i princip. Så jag gissar att det är därför rörelsemarginalen är så hög. Men om man då hade 17 miljoner förra året och så säger man max 5 miljoner i torsk.
Ja, men man hade ju en del i egen inhouse redan innan. Och...
Nej, men i skor har man inte någon egen inhouse. Det man tog in var ju väskorna tidigare.
Ja, men Sverige, men så har man inte Sverige.
Nej, man distribuerar. Jo, man distribuerar dem, men okay. De tillverkas ju och görs ju fortfarande där nere.
Ja, okay.
Så att jag har lite svårt att få ihop det här med att man bara riskar 5 om man hade röstat på 17 2023.
Mm. Ja.
Då måste man ju nästan räkna med att man får loss de här lagen och kan sälja alla de grejerna i alla fall. Ja. Och sen riskar man bara andra halvåret.
Och en del måste redan vara ur lager.
Vi kanske får skicka frågan.
Ja, vi får nog kanske leva med att det finns lite osäkerhet kring den här frågan på kortare sikt.
Ja.
Så att säga. På längre sikt så kan det vara positivt att man tar in det in-house liksom, och får mer kontroll över det. Och så här.
Ja.
Och man har gjort det med väskor innan. Så att på lång sikt så är jag säker på att man löser det. Men vi får se i Q1 om vi får lite mer information. Så att säga.
Mm.
Det är ganska färskt där, så det vi förstår med att de kanske inte har alla svar heller just nu. Så att säga. Tittar man också i Q4, nettokassa 26 miljoner om man tar bort leasing, 42,8 miljoner i skuld om man tar med leasingen. Men det är jättestark balansräkning. När vi hade upp den förra gången så trodde vi på oförändrad utdelning på 2 kronor. Men man överraskade oss genom att höja 50% till 3 kronor.
Det var, det 3?
Ja, man höjde till 3 kronor.
Oj,
6% i direktavkastning.
Ja, de är ju en notorisk hög utdelare alltså.
Ja, det överraskar med oss, kan man inte säga.
Ja, men jag tänker också att det är svårt för dem att förvärva. Vad ska de förvärva in när man heter Björn Borg? Du är ett varumärke, det är det som ska ut. Det får bli, tror du in på nya marknader och sånt. Ja visst, men just förvärv, utan de delar ut mycket.
Delar ut mycket. Ja. Så att, det är väl att investera i verksamheten, men precis som du säger, det är svårt att hitta något annat att köpa. Liksom.
Ja.
Och så. Tittar man under 2023 hade man en vinst på aktien på 3,02. Dagskurs 50 kronor ungefär. 16,5 i bakåtblickande PE. Vi sa förra gången att MoS i Morning of Safety i Björn Borg hade, det var inte den största. Nej. Och kursen är upp 18% sedan dess. Mm. Mm. Så situationen är väl lite likartad, kan man säga. Dock har vi skruvat upp prognosen lite grann. Vi tror på en vinst på aktie för i år då på 3,53 och PE14.
Ja, du ser.
Ja, sen är ju brasklappen då att nu har vi inte lagt in någon påverkan från det här skoproblemet då.
Men vi ser det som en engångs.
Ja, det kan ju ses som en engångs, för det kommer ju inte ske jättemånga gånger.
Nej, det kommer det inte göra.
Jag ser det mer som att det har ju väldigt begränsad påverkan jämförelsevis med ett uselt instrumentprogram. Så att jag är inte deppig över det där alls.
Det känns som att Bunge ska ha med i den här podden. Jag skulle gärna ha med honom.
Även styrelseordförande jag ska prata med då.
I en intervju i podden. Ja, vi får en klassisk kapintervju med Bunge.
Det måste vi fixa. Nej, men sen har vi lite mer Morning of Safety på långa riktkursen också. Mm. Vi tycker att det här caset i Borg som vi har talat om ganska länge spelar ut ganska bra.
Ja.
Det vi vill se e-handel och bättre marginaler har blivit så. Ja. Nu är aktien 52% upp på ett år.
52?
Ja. Mm. Men vi tror ändå att det finns mer att hämta särskilt på sikt då.
Ja.
Jättestarkt att växa e-handeln i Sverige med 39%. Massa e-handelsbarometern visar ju att de flesta går back. Liksom. Mm. Så vi tycker att de gör det jättebra.
Ja.
Och det är en tuff marknad i år.
Ja, visst. Nej, det är ingen högkonjunkturvinst här.
Nej, så säger att marknaden blir bättre, ska det bli väldigt spännande att se vad de kan göra.
Ja,
faktiskt. Så att vi äger fortfarande aktier i Borg. Mm.
Det är lite det här, om vi tar Borg så har vi ju faktiskt fått en hel del frågor historiskt hur vi kan se margin of safety i Borg på temat de har ju inte den historiska tillväxten riktigt för att motivera ett högt PE.
Nej.
Men här har vi ändå på något sätt känt att de håller på att bli något annat.
Ja.
Så här har vi faktiskt bettat lite på att det är en transformation i Borg. Och vi tycker att historiken inte är fullt ut liksom rätt för att värdera aktien. Ju.
Nej, och har vi inget annat att ta på så är vi Messi gillar ju.
Messi gillar bara, ja.
Nej, men så egentligen, Borg, var det, Borg, egentligen var ju det som vi sa. Ja, Messi gillar ju så köper.
Nej, men så Borg gör det jäkligt bra. Sen har vi väl länge sagt också att vi tycker de överpresterar mot marknad och sådär. De gör det bra.
Mm. Ska bli spännande att se vad de kan göra i en bättre marknad sen också.
Ja. Mm. Precis. Vi äger fortfarande Borg då. Det gör jag själv också, vet jag. Privat.
Ja, det har jag också. Mm. Vi brukar inte ta upp pensionsspar när vi har dem i firman. Så att säga.
Både här och där.
Mm.
Det var Borg.
Mm.
Hög utdelning i Borg, va? Ja. Omkring 365 miljarder kronor tror vi kommer delas ut på Stockholmsbörsen.
Alltså inte av Borg, va?
Nej.
Nej.
Totalt. Det är väldigt, väldigt mycket pengar.
Ja, det är mycket pengar då.
Och för att ta del av de här miljarderna behöver man ju ha utdelningsaktier, va?
Mm.
Mm, som Borg. Men vilka aktier ger utdelning? Vilka är mest utdelning? Vad är det med X-dag? Mm. Är det något du har koll på?
Är det retoriskt fråga ska vi svara?
Nej, behöver du inte. Det finns andra som kan svara på det här, nämligen. För att det är ju saker man behöver ha koll på för att bli en duktig utdelningsinvesterare. Och vår partner och favoritplattform Nordnet har sammanställt allt det man behöver veta om mycket annat i sin utdelningsguide. Att investera i utdelningsaktier är en spännande strategi. Och vill du lära dig mer om det tycker ju jag och vi att du ska gå och kika på nordnet.se/utdelningsaktier.
Mm.
Det kan man göra, va?
Jaha.
Och inte annat kan man också lyssna på förra avsnittet av podden då Ara var med och berättade lite på vilka möjligheter finns och vad man eventuellt ska aktia sig för. Så att tack så mycket till vår sponsor Nordnet. En himla bra plattform och vi vill tacka dem för att de har sammanställt allt man vill veta om utdelningsaktier. Mm. Och precis som andra finansiella instrument kan även utdelningsaktier både öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
Mm. Det är bra att de fortsätter utveckla plattformen.
Mm. Ja.
Vad säger?
Så är det. Bravida.
Oj.
Mm. Det har blivit dags för service- och installationsbolaget Bravida. Som är med i vår senaste buy and hold-portfölj från avsnitt 156 och vi tog upp dem i avsnitt 154. Det är deras Q3-rapport också då. Då förväntade vi analytikerna och bolaget fortsatt marginalpress de kommande 2-3 månaderna beroende på fortsatta kostnadsökningar och prispress i marknaden. Och det fanns från analytikerhåll ett hot om rejäla nedskrivningsbehov. kopplade både till pågående tvister från projektförseningar. Det nämnde vi här i avsnitt 156. Allt det här. Och det här upprepades igen då av Nordeas analytiker inför Q4-rapporten. Vi hade ju köpt på oss en liten bevakningspost i Bara Vida redan i början av december.
Ja.
Och var riktigt köpsugna och i valet och kvalet om vi skulle våga gå upp till fullt innehav i Bravida efter årsskiftet. Och där då återryktades om nedskrivningar. Och vi hade inte följt bolaget tillräckligt länge för att våga avfärda den här risken i närtid.
Man var väl också ganska försiktig i kommentarerna?
Ja, bolaget ja.
Ja.
Så vi avvaktade Q4-rapporten.
Mm.
Så när den så kom in då den 15 februari, då fanns det nedskrivningar. Men den var ganska små och de handlade huvudsakligen om de sura projekten i Danmark. Där nu vd, alltså koncern-vd Mattias Johansson själv går in som interimsdivisionschef.
Okay.
Tills dess att den nya Danmarkschefen Christian Alsø, nej kanske en svensk, Christian Alsø, jag har ingen aning, kommer på plats i maj.
Okay.
Just det.
Yeah.
Den gamla chefen sa upp sig redan efter sommaren här. Men det som är speciellt är att koncern-vdn går in. Det finns ju säkert många andra. Man är alltså inte nöjd med utvecklingen här.
Nej, det är ju tydligt.
Och han pekar på att han har gjort liknande upprensnings- och lönsamhetsförbättrande aktioner i andra delar av bolaget tidigare.
Mm.
Och ser inte att den danska verksamheten ska fortsätta ställa till problem framåt.
Han sa så, eller?
Mm.
Ja, okay.
Vd tog också ner risken för allt för stor marginalpress i närtid. Då nya offentliga projekt delvis kompenserar för den tuffa fastighetssektorn här.
Mm.
Han var ju lite negg kan man ju säga efter Q3.
Ja,
ja men det var ju, vi var ju lite försiktiga av den anledningen. För vi tyckte att det var ganska negativt.
Ja. Själva rapporten då sen. Q4 kom in i linje med våra förhoppningar. Något lite svagare på omsättningen. Men bättre i rörelseresultat då. Här har vi då valt att lägga tillbaka 120 miljoner kronor i engångskostnader.
Nedskrivningar,
ja. Från i Danmark. Samt engångskostnader i en IT-satsning som nu ska ha väsentligt lägre direkt kostnadspåverkan framöver. Här är ju bolaget åter lite dåligt transparenta då. De vill inte avslöja direkt hur stor nedskrivningen i Danmark är. Utan indirekt under Q&A här då på konfkålet tyckte jag då att man kunde gissa sig till att 100 miljoner av det här ungefär kommer från Danmark. Så de lägger vi tillbaka då. Och det är utifrån hur mycket sämre det gick i Q4 2023 jämfört med Q4 2022. EBITDA i Danmark gick från 117 miljoner till 2.
Ja, det är sämre.
Mellan de här rapporterna.
Ja, det kan nog vara
och verksamheten har ju så att säga inte upphört där. Utan
nej.
Får man dra sina egna slutsatser,
ja.
Kan man säga.
Mm.
Det är fortsatt Danmark och Finland som går svagt. I Sverige och Norge håller man emot. Inte minst via stora order. Eller ordrar. Här är det en svenska lektionsdags här. Vad föredrar ni? Både formen en order, flera order eller en order, flera ordrar.
Är det inte någon, vissa som säger orders också?
Flera orders.
Ordrar skulle jag nog ge.
Ordrar skulle jag, men jag tror det är fel.
Nej, det finns inget rätt och fel längre. Okay. Det här håller på att förskjutas.
Okay.
Ordlistan har order fortfarande, men ordrar är okej.
Okay. Det är sen okay. Som Fredrik Lindström, man får säga vad man vill.
Man får säga vad man vill, ja. Bara folk fattar vad man menar.
Typ så.
Ja. Nej, då fick jag inget svar här.
Orders.
Inget svar. Mm. Ja. Kör order, tycker jag.
Ja, ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag säger order då.
Mm.
Ja, men det är de här infrastrukturprojekten här man har fått in framförallt ju. Och vd känns nu mer positiv. Han tror att de här kommer hålla upp omsättning och marginal även de närmaste kvartalen. Överlag mer positivt då från ledningshåll här. Så om vi nu blickar framåt för Bravida.
Mm.
Så hoppas vi väl på ett skapligt 2024. Och något höjd omsättning här.
Mm.
Om vi gissar att Bravida tjänar 6,4 kronor per aktie under 2024 så handlas den idag till P14. Och det här är fortfarande ingen hög prislapp för Bravida som handlats runt eller strax över P20 de senaste åren. Och det är ju för den här aktien är mycket ESG-vänlig kan man säga. Vi börjar få lite svag mos här på kort sikt, eller Magnus Safety i Bravida. Men vi ser ju en bra potential på några års sikt när vi tänker att byggkonjunkturen måste ju vända någon gång.
Ja.
Så ett varningens finger upp i luften här för Bravida på kort sikt. Och det kommer nog bli svårt att leverera mot marknadens förväntningar då med en värdering över 90 kronor som man fick här efter Q4. rapporten. Man har hackat upp sig till det då. Utdelningen, den höjs till 3,50 från 3,25. Och det visar väl på att ledningen har en tilltro inför framtiden. Om ett fortsatt, eller om fortsatt bra kassaflöden. Direktavkastning 3,5%. Mm. Efter senaste tidens uppgång. Ja, nej, jag vet inte. Det är ju... Det, vi tror ju inte att det här... Vi tror inte att verksamheten liksom ska klappa ihop i närtid här.
Nej, det ser inte ut så i alla fall.
Nej,
nej.
Och vi har ju insett att vi behöver blicka, höja blicken lite grann i våra case. Så att vi börjar faktiskt trycka på köpknappen här på rapporten.
Ja.
Och har nu gått från en, vad ska vi säga, insynspost till ett ordinarie innehav.
Ja.
Då ska vi komma ihåg att aktien gick nästan 7% på rapporten och sen ytterligare ett antal procent. Dagarna efter då.
Men det var inte så farligt precis i början, va?
Nej, man hade några timmar på sig.
Jag tror vi köpte på 81 i snitt eller sånt där, va?
Men det här visar ju att det var inte bara vi som gillade den här rapporten. Nej. Och hade väntat på att få lite besked här.
Yeah.
Tyvärr har vi inte haft tillgång till någon uppdaterad analys från Nordea.
Ja, det är lite synd.
Så hur de ser på den här stora nedskrivningsrisken framåt, det är oklart tyvärr.
Nej, jag tänkte ju att
de skulle komma ut och...
Ja.
Det kanske de har gjort, men det är en sån där att den är bakom någon.
Ja.
Du kanske måste...
Jag vet inte.
Vara kund.
Kanske sa att det blir nästa år.
Det blir nästa år. Mm. Det är ju inte bara vi som köpt in Bravida, utan även Cavalier då.
Ja.
Avslöjar ju att de köpt in bolaget i Quality Focus i sitt senaste månadsbrev.
Vi hade ju också med den i årets Buy and Hold.
Ja.
Mycket annat bra. Gör sig väl ganska bra i en sån här långsiktig portfölj, tycker vi.
Jo, nej, men det här är väl
stabilt.
Ett väldigt fint bolag.
Och det är väl inte bara lågkonjunkturskvartal, men det är ju några stycken nu.
Ja.
Så jag med, det är ju en lite pressad vinstnivå också.
Inga supertoppvinster.
Nej, det är det ju inte.
Nej.
Men de håller emot väldigt bra. Alltså.
Så att om man spekulerar lite bättre totalmarknad 2025 så finns det förutsättningar för att det kan öka lite grann också.
Ja.
Och sen är ju Kabe ihop med branschkollegan Instalco liksom riktiga så här serieförvärvade.
Bravida menar
du? Bravida.
Mm. Ja.
Så,
Det kan komma. Lite såna.
Kul! Mm. Bravida, ny i portföljen. Men som sagt, det var ett antal procent sen vi köpte.
Ja, den har trendat lite.
Ja.
Där avslöjar ju nästa bolag, va?
Ja!
Av misstag.
Det var en sån här freudiansk.
Nej. Ja. Det kan vara för att det står på nästa rad här husbilar och husvagnar.
Ja, då tänkte du direkt.
Mina ögon hade nog hunnit ända dit.
Då tänkte du direkt Kabe.
Ja. Måste ju gå som smör i solsken nu, tänker jag. När folk tvingas sälja sina hus på grund av superhöga räntor och behöver hitta alternativa boendeformer.
Ja.
Det är i alla fall så det har känts senaste året när Kabe liksom har gått på vattnet här, tycker jag.
Det var second level thinking.
Ja, ja, ja. Hur avslutar de året, Macke? Var med i senaste avsnitt 151 här.
Ja, just det. 151 var intervjun, va? Med Kabes vd Alf Ekström. Mm. Den kan man lyssna på, tycker jag. Det var mycket, mycket intressant information.
Informativt.
Ja, väldigt. Senaste analysen var ju 150 efter Q2. Då, då var aktien 14% för att den här tillväxten på den internationella marknaden hade överraskat positivt.
Just det.
Vi sa att aktien på 270 då var ganska lågt värderat. Vi hade en sån här bevakningspost där också. Det är lite Bravida. Vi har ju talat tidigare om att det är bra med låga förväntningar.
Mm.
Det är bra,
ja,
har vi sagt. Det var det inte inför KBS Q4-rapport.
Nej, det var det inte.
För kursen hade ju gått väldigt starkt strax innan. Och från de 270 som de var när vi pratade om dem, så var man uppe på all time high på 380 faktiskt i februari.
Oj.
I en lågkonjunktur man säljer husbilar. Det är,
ja, men...
det är imponerande. Och alltså, innan rapporten släpptes var det 369 kronor. Det är 37% upp sen vi tog upp den förra gången. Och det som du säger, det är ett bolag då som säljer tunga kapitalvaror i en marknad där räntorna rusat och konsumenterna är pressade.
Men de hade ju bevisat under många kvartal att de klarade parera det här. Sverige hade gått svagt, va?
Ja.
Men de hade parerat det med försäljning på nya marknader, va?
Absolut. Men det var ändå ganska från den avsnittet så 37% upp.
Ja, det är ju mastigt.
Det var mastigt. Så vi sålde vår bevakningspost på vägen upp. Mm. Vi var inte med hela vägen upp till toppen där. Så att säga. När rapporten kom sen så föll aktien 16%. Då.
Oj.
Och det var ju lite höga förväntningar, skulle jag säga också. Hade man stått i 270 igen så hade man förmodligen inte haft den utvecklingen.
Nej.
Började med omsättningen då så föll den 6%. 875 miljoner. Valutaneutralt minus 9. Man har ju börjat med valutaneutralt efter vi frågar lite till dem. Så det gillar vi.
Ja, det är bra.
Ja. Och nu har man ju mer i utlandet försäljning, så det är lite viktigare att ha valutaneutralt så att säga. Men det var klart sen, men faktiskt än vad vi hade gissat på, och det var framförallt Sverige som stack ut med minus 22. Här är ju lite lurigt då, för under 23 nu så har det varit plus 13 i Q1, minus 33 i Q2, plus 0,2 i Q3 och så minus 22 i Q4. Mm. Svänger något helt bizarrt.
Ja, det gör det.
Och det är ganska svårt att prognostisera då.
Ja, ja.
Får man ju säga.
Vad sa man nu? Som...
Ja, man har ingen prognos, så att, vad ska man tro inför 2024? Liksom?
Nej, men jag tänkte, vad sa man, var liksom anledningen?
Ja, nej, men och det var att man sa, bland, ja, det är ju en tuff marknad också.
Ja, ja.
Man pratar ju om liksom, konsumenterna är pressade av högre räntor och så vidare. Mm. Men man sa också att man hade drabbats av leveransförseningar från underleverantörerna. Vilket resulterat i att antalet producerade men inte färdigställda enheter har ökat. Och det syns ju om man tittar på varulagret också. Hade ökat en hel del. Sen säger KABE här att merparten av dessa enheter kommer färdigställas och faktureras under Q1 2024. Mm. Och min bild är ju lite grann att när KABE säger den typen av kommentarer så brukar de stämma. Mm. Inte alltid samma sak i alla andra bolag. Så jag tror att Q1 kanske inte blir lika svagt som man tror om man bara tittar på Q4-siffrorna. Vi får se. Mm. När vi tog upp KABE efter Q2 då, så var det ju inte Sverige som var i fokus, precis som du var inne på. Det var ju de internationella marknaderna.
Ja, Coachman och Tyskland också, va?
Coachman och Tyskland. Mm. Och internationella marknaden stod för 52% av omsättningen. Ganska häftigt att de var majoriteten, så att säga.
Ja.
I Q4 var det 48% som var internationellt då. Men även här har tillväxten saktat in lite grann. I Tyskland var det i och för sig 112% upp då. Det är ju fortsatt bra.
Starkt alltså.
Men det var 203% i Q2 och 271% plus i Q3.
Ja.
Så det var ändå lite lägre. Storbritannien plus 16%. Helt okej. Okay. Men det var 56% i Q1, 29% i Q2 och 32% i Q3. Så alla marknader har saktat in lite grann, växlat ner lite. Sen särskilt i Storbritannien får man lite svåra komps, men det gäller ju 24 nu också. Nu ska man jämföras med de här talen så att säga. Så svårt att räkna med samma tillväxttal under 2024, tror vi. Resultatet då? 26 miljoner. 57% ner från förra året. Marginal på bara 3%. Det är ju förmodligen anledningen till att aktien föll så pass kraftigt.
Ja.
Man ska ha med sig dock att det var minus 23 miljoner extra på grund av valutaeffekter. Rensar man för det så var det 5,6% i marginal. Q4 är ju det svagaste. Man har 6,5% förra året. Då. Så att rensar man så var det inte så långt ifrån. Sen är ju lite, man fick en jättestor negativ påverkan av valutan. Trots att man i årsredovisningen i not 27 då, skriver att man har sin största valutaexponering mot just euro. För man köper in de här husbilarna och husvagnarna från Adria i Slovenien. Betalar med euro. Säljer många av dem i Sverige. Då borde en förstärkning av kronan under Q4 vara positiv då, tycker man. Istället för den här smällen. Men då är det ju tydligen så, vilket vi fick bekräftat efter kontakt med bolaget, då, att man har ju säkrat valutaexponeringen med säkringar då. Och när då valutan rör sig så pass kraftigt så får man ju förlust på försäkringarna. Eller säkringar. Och då får man ta den direkt så att säga.
Mm.
Det är just när IFRS regler då.
Ja.
Men det ska ju göra att det är en övergående effekt då.
Mm.
Sen säljer man ju allt mer i Tyskland också. Det är ju euro, så att tycker man känsligheten för valutan borde
på sikt
gå ner lite grann.
Ja.
Och så jag tycker inte man ska lägga för mycket vikt vid valutapåverkan i ett enskilt kvartal.
Nej.
Sen lite intressant med KABE tycker jag är det här de här ja, vans kallas de väl. Såna här lite billigare och mindre modeller än husbilar. Som man tillverkar i Polen under varumärket Affinity. 81% ökning under 2023.
Okay.
Ganska bra faktiskt. Omsättning på 206 miljoner. Det är 5% av totalen är man uppe i. Här har ju KABE tidigare rapporter sagt att man har som mål att öka produktionen från 200 till 400 enheter, vilket ska ge en omsättning på 250 miljoner. I Q4-rapporten tog man bort målet. Det gjorde oss lite förvånade och undrade vad är nu. Så vi frågade bolaget och då sa man att man har inte tagit bort för man inte tror på det, utan man tyckte det var lite oambitiöst eftersom omsättningen redan var uppe i 205.
Ja.
Så att säga. Så vi hoppas på ett nytt mål här. För det här är lite intressant, för nu sa man också att man hade börjat sålt sån här, man har anpassat Affinitys produktportfölj till den brittiska marknaden. Byter väl sida på ratten typ. Nej, lite mer kanske.
Och så mustiga bruna färger på inredningen.
Ja, det är kanske lite sånt.
Mm.
Ja, så i alla fall, nu ska man sälja dem via Coachmans återförsäljarnät då. Mm. Så här finns ju lite potential där också.
Ja.
Och de skrev att lanseringen var framgångsrik och produkterna mottogs väl. Så att vi hoppas på en lite förhöjd målsättning för Affinity i kommande rapporter. Och så. Tittar vi då bakåt. Kabe rullande 12. Vinst per aktie 25,56. Då har man ett P på 12. Ungefär. Så ska man med sig att man hade lite hög skattesats i Q4. Man har gjort någon sån här skattehöjning i Storbritannien. Mm. Det var vi inne på, tror jag, när vi i alla fall internt att prata Svedbergs som hade lite samma sak. Den påverkar lite extra då just i Q4. Mm. Normaliserar man den här får man ungefär 26,50 P11 då, 11,3. Inte helt lätt i 24 såklart. Den svenska marknaden har ju varit jättesvag. Stark utveckling på internationella marknaderna. Ja, i vårt ark har vi 25,90 P11,8.
Så typ oförändrad vinst?
Ganska oförändrat. Att det tar ut sig lite grann. Fortsatt svag Sverige. Bra i de andra internationella.
AB är svårt att prognostisera faktiskt på ibland.
Ja, på kvartalsbasis är det inte lätt.
Nej.
Men vi tycker också att man ska ju ha med sig, det är ju verkligen en tuff marknad för försäljare av tunga kapitalvaror just nu.
Jo, visst.
Det är ju inte någon dröm. Det här är ju inte en högkonjunktursvinst direkt.
Nej.
Så vi har viss margin of safety, men inte riktigt tillräckligt för att vi ska köpa aktien i firman.
Nej.
Jag har ganska mycket pensionssparat, men även här skalade jag lite när de drog iväg uppåt. Riskvård kändes lite skewad. Kommer säkert köpa tillbaka dem igen. KB är intressant bolag att hålla koll på, men marknaden är väldigt mot dem just nu, så att säga.
Ja,
så att,
vi gillar ju KB.
Fint bolag, tuff marknad. Marknaden drog iväg dem lite för mycket inför den här rapporten, känner jag. Så att, vi får se. Vi avvaktar i firman i alla fall.
Nej, men de här vanprodukterna tycker jag känns spännande. Jag har alltid tyckt det känns lite bökigt med en sån här stor husbil och jag ser ner i Europa som kompisar har gjort och så här. Men en sån där liten rackare, vet du. Fan, det vore ju toppen.
Det vore bara mysigt.
Ja, det är bara härligt.
Mm. Jag tror inte du är ensam heller, för det var uppenbarligen 81% upp i försäljningen på sådana.
Nej.
Så att de är ju lite billiga. Det kan ju också vara om du inte har
råd. Lågkonjunktureffekt på
något sätt. Ja, har du inte råd med liksom det största så kanske i alla fall råd med en van.
Ja. Hyra en rackare några veckor.
Det ska bli spännande att se om man sätter nya mål faktiskt på den här delen.
Det var KB.
Mm.
Vi kör vidare då. För idag har vi
är det jag nu?
Nej. Vi har återigen glädjen med oss vår sponsor Privata Affärer.
Mm.
De lanserar ju här under förra året nya privataaffärer.se, en helt ny sajt med bland annat Sveriges bästa börstjänst för småsparare och aktiva investerare. De har fortsatt hög nyhetspuls, snabb uppdatering av allt som händer på aktiemarknaden, nyheter kring sånt som påverkar plånbok och portföljen. Och den har successivt uppdaterats med flera spännande funktioner och verktyg som använder en fullständig marknadsöversikt och verktyg för att fatta bättre investeringsbeslut då. Man kan ju hitta allt här verkligen. Man kan få dagliga konkreta råd när det gäller bolån, bostad, försäkringar, skatte, pension. Och man kan läsa analyser av de hetaste aktierna och fonderna. Till hjälp av redaktionen här, ett stort nätverk av ämnesexperter, både internt och externt. Och här, Marcus, har du en grej du tycker man inte ska missa på Privata Affärer.
Ja, nej men två saker lite grann. Det första är att de skickar sig en nyhetsbrev ett par gånger om dagen. Ganska smidigt sätt att få nyheterna serverade till inboxen.
Yep.
Istället för att ut och leta efter den, så att säga. Och jag tycker det kommer mycket intressanta artiklar som är läsvärda. Bland annat har man en aktiechatt med Marcus Hernhag, där han får svara på frågor då. Ganska kul att läsa igenom. Och så kan man också kolla lite grann på vad folk frågar om. För det är lite sentimentsindikator. Kan man se, liksom, fråga alla om AI eller liksom, kommer en massa frågor om KABE. Mm. Så att det är lite, den är kul att läsa igenom, tycker jag.
Ja, är på fredagarna, tror jag.
Jag läser den kommer jag brukar. Ja. Så den är värd att titta på.
Ja, och det här kan man ju då titta på i efterhand. Man kan ju vara med här också, men sen kan man ju titta på den i efterhand under placeringar på privataaffärer.se. Det kanske går live. Jag har aldrig sett en live.
Nej, jag har bara sett den i efterhand faktiskt.
Nej, den är ju med där så man blir tipsad om den.
Jag brukar sitta och chatta.
Nej, för det som är grejen då, i efterhand i alla fall. Den är mycket välmodererad och med inlagda länkar till relevanta artiklar.
Briljant.
Så man kan få mer kött på benen där då.
Ja,
ja det finns det här och mycket, mycket mer. Kan man ju... man kan se alla kurser på Stockholmsbörsen i realtid. Man kan söka på över 2500 fonder på den svenska marknaden. Det finns portföljverktyg. Det finns allting här, va? Och som prenumerant då, så får man tillgång till allt det här materialet på privataaffärer.se samt de två tidningarna, placeringsguiden och
privata affärer digitalt. Till pris av en.
Ja.
Det är inte dumt.
Nej.
Oberoende journalistik och mer konkreta tips på hur man bäst sparar, investerar och spenderar. Och nu kan du få
vad kostar det?
3 månader för bara 49 spänn.
Ja, det är dyrt.
Det är inte dyrt.
Nej.
Nej. Och därefter 30% på ordinarie pris. Utan bindningstid. Så missa inte det här unika erbjudandet som ni hittar på privataaffärer.se/kvalitetsaktiepodden. Och länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack säger vi till vår sponsor Privata Affärer. Nu då? Ska vi, som vi så ofta gör, titta till server- och molnlagringsmästarna Proact IT.
Men då är väl Ola ändå, eller? Nej.
Det skulle man kunna ha trott. Det är jag.
Inte ens när vi pratar Proact.
Nej, det är ingen ordning längre.
Nej.
Det var senast med avsnitt 141.
Vi kanske säger vi mobbar inte Ola, men Ola var lite risig här om dagen.
Ja.
Outsourcade han.
Ja, och inte bara här om dagen har haft.
Ja.
Han var lite under isen, men det hörs inte. Så då,
nej, nu är han med.
Nu är han med.
Ja.
Var med i avsnitt 151, strax innan sin Q3-rapport. Och ja, jag har inte kommenterat den här kapfavoriten sedan dess då. Det var ju Ola då naturligtvis som tog upp dem senast. Och då trodde att han att Proact skulle få det tufft att leva upp till jämförelsesiffrorna under andra halvåret 2023. Och att det effektiviseringsprojekt som inleds då efter sommaren skulle behöva bita bra, ja, eller innan sommaren egentligen, behöva bita bra både och snabbt om inte Proact skulle tappa inte bara i omsättning utan även i vinst under det som återstod av 2023. Vi upprepar att de återkommande intäkterna fortsatt att öka. Och att bara den här återkommande försäljningen börjar närma sig PS1.
Ja.
För Proact.
Just det.
Och det här håller vi ju stenkoll på, precis som marknaden skulle jag tro. För de slagiga systemintäkterna skrämmer ju ofta marknaden. Vi hade köpt in oss i Proact igen och kursen var ungefär 75 spänn. Så har det gått under hösten. Och jag, här får jag som vikarierande Proact-analytiker då. Jola rätt i sina förutsägelser för höstens rapporter.
Jo, tack. Man tackar.
Ja. Q3-rapporten kom in 3% under jämförelsekvartalet i omsättning och 10% under EBIT. Aktien är 4% på rapportdagen. Men efter det så har aktien taktat uppåt sakta men säkert med ett rejält lyft på nästan 9% när sen Q4-rapporten släpptes den 8 februari. Och inte heller det här kvartalet kunde ju Proact möta de tuffa jämförelsetalen utan kom in 6% under på omsättning och 10% på EBIT igen då.
Men det skit marknaden är i dem.
Ja. Och det här tyckte marknaden var helt okej. Okay. Och det tyckte vi med.
Ja.
För systemintäkterna var ju jättehöga i jämförelsekvartalet då va?
Ja.
Utan Proact slog faktiskt istället våra förväntningar rejält i kvartalet. Då systemintäkterna bara minskade med 11%. För hela 2023 tjänade bolaget 6,3 kronor per aktie. Det var 70 öre mindre än rekordåret 2022. Och vi har nu skruvat upp våra förväntningar för 2024 och tror att 7 kronor per aktie åter är möjligt.
Ja.
Att nå för Proact. Och kanske lite däröver dessutom.
Ja.
Och det är ju, skulle vara i nivå med vad man har gjort som bäst, så att säga. Aktien har fortsatt upp även efter rapporten. Och det känns som att det inte bara är förväntad vinsttillväxt då, under kommande år som bidrar till det här. Utan också ett skifte i synsätt här, va?
Igen.
Där bolaget återigen allt mindre ses som en slagig systemleverantör. Mm. Utan mer som någonting med fina återkommande digitala intäkter.
Som har med IT-säkerhet att göra.
Ja, precis. För de börjar betraktas som en viktig partner för sina kunder i skyddet mot cyberattacker. Och det här är väl någonting som bolaget inte... Alltså, det är ju något man trycker lite på också.
Jo, det är det ju.
Jo, det har varit väldigt i ropet såklart.
Så här skulle jag kunna gissa... verkar som att jag är lite ironisk.
Mm.
Jag är kanske ironisk lite över slagigheten som alltid har funnits i Proact, men det här med att man är en strategisk partner om man vill akta sig för otäcka cyberupplevelser, det tror jag definitivt på.
Ja.
Så är det ju. Dagens kurs då, runt 106 spänn handlas den. Har vi P15 på Proact.
Mm.
Ett års sikt här. Och vi tycker att det här bolaget förtjänar ett högre PN så baserat på tillväxthistorik, bransch och den ständigt växande andelen återkommande intäkter. Utgjorde ju P4 36% omsättningen.
Ja.
Vi tycker att kanske P17 kan vara rimligt för Proact. Och därför har vi kvar våra aktier i Proact. Direktavkastning är inte bolagets starkaste gren. Proact är ju ett förvärvsbolag och de använder ju hellre kassan till att förvärva då.
När kommer det här förvärvet, Claes? Har du koll på det?
Nej.
Jag kan inte säga det.
Ja, om vi tittar på det. Jag ska bara säga det att man tänker dela ut 2 spänn
ja.
I år. Och det är en höjning med 15 öre. Men det ger en direktavkastning strax under 2%.
Mm.
Men om vi...
Känns mer så att man vill höja lite.
Ja, men om man tänker förvärva då. Så väntar vi ju på det. Och hoppas ju att det ska vara inom service naturligtvis.
Det var ett tag sedan.
Mm. Ja, det var det verkligen. Och tittar vi på börsdata så har Proact kört igång med återköp igen.
Ja.
De har köpt
ganska mycket.
500 000 aktier de senaste månaderna.
Det är en hel del.
Skulle det kunna vara något på gånger? Det vet vi inte.
Nej.
Men de kanske laddar på.
Laddar på för
de kanske är sugna.
Mm.
Vi får se om de hittar något under året här.
Mm. De har ju pratat väldigt mycket om det. Så ja. Jag menar, nu har ju ändå marknaden varit ganska svag. Något borde man kunna hitta.
En hel del av de där återköpen har ju skett under 100 kronor här också. Så att, än så länge ser det ut att vara hyggligt vältajmad återköp också.
Ja.
Nej. Ja, vi får se.
Mm. Vi äger ju fortsatt Proact i alla fall.
Ja, det gör vi.
Mm. Och här, även här har vi ju lite som jag pratade om i Bravida. Vi är beredda att höja blicken lite.
Mm.
För vi tycker det här ser för lovande ut.
Mm.
Det är lite högre lång margin of safety än kort.
Ja, det har vi definitivt.
Så kan man säga.
Mm. Senast vi tog upp Proact lovar jag att kolla hur många gånger omgångar vi varit inne i Proact.
Som ägare menar du?
Som ägare i bolaget sedan vi första gången hittade Proact.
Mm.
Och efter att vi första gången köpte in Proact den 24 september 2015.
Mm.
Och sen lämnar vi dem igen för första gången den 30 juni 2017. Har vi köpt in oss i bolaget hela 6 gånger till.
Och då varit ur emellan, helt sålt.
Ja, och det är inklusive det innehav vi har nu.
Mm.
Och vi har gått rejält plus 5 av de här omgångarna och bara back en omgång.
Ja, och den gången var vi lite, inte så mycket back heller va?
Nej, och här står det faktiskt att med det här avsnittet så är det den 24:e gången vi tittar till Proact i podden.
Okay.
Så AQ är väl i ledningen då?
Ja, men AQ och Proact är väl där uppe.
Ja.
Båda de skulle jag tro.
Mm.
Och det är ju verkligen fascinerande hur marknadens syn på det här bolaget har varierat. Men ja. Alltså...
Vi har pratat om det att det är väldigt ett eller noll.
Ja.
Och det här med att vi, ibland vi har bara, eller bara, men vi kanske har mellan 80 och 100 bolag vi har försöker ha stenkoll på.
Ja.
Och det funkar ju då när marknaden beter sig så här. Så att säga. Mm.
Det här är också ett bolag där jag... Där nog många känner att det skulle kunna placeras i ett väldigt trevligt fack bland investerarna.
Mm.
Mer permanent alltså.
Inte bara tillfälligt fina.
Nej, utan faktiskt riktigt. Så att vi får se.
Mm. Men som tur är för oss då så har ju inte det hänt än.
Nej, inte riktigt. Utan det har kastats lite upp och ner men inte så här tydligt.
Nu har man hållit på att flytta mellan lådorna istället.
Ja, flytta lite mellan lådorna fram och tillbaka. Men att det liksom ska hamna i den fina lådan mer permanent. För då... Då får vi nog säga hej då och...
Mm. Den lådan med hänglås där man inte har nyckeln.
Där liksom. Man inte har nyckeln.
Ja. Mm.
Då får det bli buy and hold.
Så är det.
Mm.
Det var nog det jag...
Ja, men det var bra.
Vikarierande projektanalytiker jag fick till här.
Nej, men jag som analytikerchef säger ändå att det var bra jobbat.
Ja, ja. Det här skedde ju ett läge där vi inte visste om du skulle vara med på den alls idag, Ola.
Nej,
så att,
men jag är väldigt
men vi
glad
tyckte
att
det var jätteviktigt att få ta projekt här.
Ja,
vi tycker det är kul att du är med.
Mm. Tack, toppen. Tack. Sista bolaget ut då är ju Valmet som man kanske kunde ha gissat på vad jag döpt det här avsnittet till. Det här finska storbolaget, kan det vara något? Var med i avsnitt 159, så det var ganska nyss första gången då du introducerade det här till våra lyssnare, Ola.
Nej, vi har ju väl sagt några gånger att vi har fiskat efter lite bra bolag som är med lite större börsvärde sista året ändå och rört oss lite ditåt. Och Valmet är ju definitivt ett sånt med cirka 5 miljarder euro i börsvärde. Så att det är ju på 50 miljarder SEK ungefär.
Ja.
Och vi pratar om det 159 och dit tycker jag man kan gå om man vill få lite mer info om bolaget. Idag blir det mer att titta på Q4 och nuläget då. Men Valmet finns och det är teknik, automationslösningar för kunder inom framförallt massa, pappers och energiindustri. Om vi kollar till Q4 då så kom den in ganska nära våra förväntningar. Men det är tydligt att det är en ganska tuff marknad för bolaget för tillfället.
Istället för en av delarna.
För en av delarna, precis. Omsättningen minskade med 3% i kvartalet. EBIT minskade med 5%. Orderingången dock minus 17. Mm. Och det var precis som i Q3. I Q3 var också orderingången minus 17. Orderstocken vid årsskiftet här nu var 10% lägre än vid förra årsskiftet. Då. Och här som du sa, det är affärsområdet Process Technologies som har det tufft. Och det är ju det affärsområdet som är liksom mest utsatt för efterfrågesvängningar. Då. Orderingången inom det här affärsområdet minskade med 33% i kvartalet. De övriga affärsområdena services och automation är betydligt mer stabilare. Och man berättar då i rapporten här till exempel att 63% av orderingången under 2023 kom från vad man kallar då stable business. Så man har liksom ett namn för det här, va? Mm. Att, men det är service och automation, det hörs att det kanske är lite mer stabilt.
Och det är väl det här som är lite intressant, marknadens syn på bolaget i förhållande till vad som egentligen svänger och vad som är lite stabilare.
Det är mycket snack om fack i den här. Ja. Kan man kan börsen se på bolaget lite annorlunda över tid då? För här är det ju en intressant grej. Kollar man tillbaks så ser man till exempel från 2014. Då stod stable business för 34% av orderingång. Mm. Och nu 63.
Mm. Ganska stor skillnad.
Det är stor skillnad. Förvärv gjorde man ju då Neles och det här. Mm. Så att man har ju ändå gjort vissa grejer. Man har transformerat Valmet till att bli mer eller lite mindre utsatt för svängningar, skulle jag säga. Intressant för investerare. Så att det är tufft just nu för Valmet, om man ser framförallt på det här som är lite svängig, den delen som är lite svängig. Man offentliggjorde dock en guidance då för 2024 i samband med Q4. Och där säger man att omsättningen förväntas landa på samma nivå som 2023. Så att den typ skulle vara flat då. EBITDA förväntas bli på samma nivå eller bättre. Så omsättningen i nivå, resultatet i nivå eller bättre, säger man. Och den här prognosen inkluderar inte nya förvärv. Och det hörde ju du på konfkollet med, Marcus, va?
Jo, de hade ju ett förvärv som de köper ut en del från Siemens. Mm. Och den har inte signats än, och då sa man att den kan vi inte ta med av legala skäl i någon sorts prognos, eftersom vi har helt enkelt inte gjort klart det.
Just det. Så att kommer det några förvärv här under året så läggs de på utanpå det här, så att säga.
Jag tror den var väl 2% eller någonting. Ja. Men det är intressant att den inte var med i alla fall.
No. Utifrån deras guidance här för 2024 så gissar jag att Valmets vinst kommer minska något under första halvåret 2024, alltså jämfört med 2023, för att sedan börja öka igen under H2. Det här har vi pratat om i många bolag, att många hoppas på andra halvåret 2024.
Det är det som blir så spännande, hur mycket förhoppningar det är och
hur mycket som kommer stämma. Ja. Kollar man sedan 2015 då, så har värderingen snittat på P18. Cirka P18 i Valmet. Vi har pratat om det, att stora stabila industribolag värderas ofta relativt högt. Mm. Nu för tiden i alla fall.
Ja, och det är väl lite grann fonder kommer in, bättre likviditet, det är lättare att komma in nu, fler blir intresserade helt enkelt.
Ja. Jag tycker nog P15 är klart motiverat, kanske till och med P16. Det här är ett välskött globalt bolag med fin historik. Man har bra långsiktiga möjligheter till vinsttillväxt. Att man nu också har den här större delen av omsättningen som är mer stabil, tror jag kan göra att marknaden faktiskt är beredd att värdera upp bolaget lite över tid. Mm. Värderingen nu P12,7 på förra årets vinst då. Och jag gissar då mot bakgrund av Valmets prognos här på en totalt liten vinstökning under 2024. Det vill säga i nivå eller lite bättre.
Och mest då inom de mest stabila delarna och lite sämre inom
den. Och framförallt andra halvåret 2024, för just nu är det ju
den
lite.
Har vi aldrig hört förut.
Den har vi aldrig hört förut. Nej. Och då landar vi cirka P12 på 2024. Och kursen nu är väl 24,70 när jag gick in. När vi gick in här i studion. Mm. P12 då. Det är ju långt under det här P18.
Väldigt mycket.
Det är ju. På kurs 24,70 direktavkastningen 5,5%. Det här är ju, som vi pratar Scanfil, liksom också sådant ett finskt bolag som har satt lite ära i utdelningshöjningar, känns det som.
Ja, men helt klart.
Ja, men liksom så här obruten svit på många år.
Ja, väldigt fin kurva var det.
Ja, den är riktigt vacker om man går in på Börsdata och kollar. Den här utdelningen kommer betalas ut vid två tillfällen. Den första redan om 2 veckor. Man har delat upp den i 2 delar där då.
Det är ju verkligen en kvalitetsstämpel när man orkar hålla det där över tid. Alltså.
Ja, man måste ha lite marginal för ett lite sämre år i alla fall, så att man ändå då kan...
Ja.
Så att, men Balmet har sagt de har mål över 50%, så de kan ju bara...
Så länge man inte lånar upp till för att hålla den här till liksom,
varje pris. Ja. Och som sagt, de har finansiella mål dela ut mer än 50% av vinsten. Mm. Så... Ja, ett år kanske de delar ut 80, sen går det svinbra, ett år då blir det bara 60 liksom. Så att man kan ju, de kan ju höja och sen pendla med att de delar ut olika stora andel av vinsten då. Det är ju så det får bli.
Så länge man inte lånar för mycket eller inte gör de investeringar man behöver göra. Nej. Så är det ju såklart ett kvalitetstecken.
Och Valmet har vettiga finanser ju. Så ja, det är inga problem för dem.
Det var väl, de sa väl att de har ju gjort några förvärv nu och sa väl att nu får vi ta det lite lugnt, beta av lite på skulden innan vi börjar köpa igen.
Så jag tror de har 1,5 gånger EBITDA i nettoskuld, om jag kommer ihåg rätt.
Så det blir nog inte så mycket mer förvärv under det här året?
Nej. I avsnitt 159 här då, när vi pratade om det sist, jag tror det var i januari, så sa jag att jag tyckte margin of safety var lite för låg. Dessutom var vi lite rädda för 2024 års vinstutveckling och, ja, ni vet, köpa före en rapport.
Ja, vi ville väl också se vad man själva sa om det här året.
Ja, men efter Q4 här nu och liksom bolagets guidance och så där för 2024, så känner vi att vi har blivit något mer trygga och positiva till 2024 faktiskt. Dessutom handlas aktien lite lägre när vi pratar om aktien då. Så aktien har gått ner lite sen dess.
Så vad har vi gjort då?
Ja, på P12 och direktavkastning 5,5%, känns det tillräckligt intressant. Och vi har faktiskt köpt in Valmet, så liksom Bravida Valmet, det är ju liksom storbolagspodden här nu.
Mm.
Men vi har väl sagt att vi rör oss lite ditåt också.
Mm. Det finns större, som tur är.
Det finns
större.
Ja, mycket större.
Ja.
Precis. Och vi har köpt in på kurser kring 24 någonting. Så att det är inte så långt ifrån dagskurs då, ändå. Men spännande. Ja. Ännu en finsk bolag.
Vad är det som händer?
Ja. Finlands sak i vår.
Ja, vi är med i NATO. Hoppas vi inte får ångra oss här nu.
Nej,
men det är påverkade av NATO-processen.
Ja, kanske är det.
Nej, de har ju ganska många långa fina trender faktiskt.
Ja, det har de ju verkligen. Säger,
kolla på konfkålet efter Q4-rapporten tycker jag.
Ja. Sen, vad är det man säger? Är det dividend royalty? Det är det inte. Vad är det man kallar?
De heter...
Aristocrats, tror jag.
Aristocrats, just det.
Men då ska man ha lite längre...
Ja, 25 år ska det vara obruten. Som du inte har fått sänkt i alla fall, tror jag.
Ja, men jag såg någon sån någon lista.
Valmet kanske är nästa.
Via X, så man blir lite så här att fan, vilka fina bolag alltså.
Ja, nej, men kom ihåg när ni kollar Valmet att det finns en del som rör på sig en del och två som är mer stabila. Så det är viktig grej att komma ihåg. Mm. Det var Valmet. Ja.
Och det var sista bolaget.
Ja, det är ju V, så att...
Ja. Så ska vi knyta upp säcken här då?
Jag tar Örsta. Nej, det gör jag inte.
Örsta. Ja, nästa gång, då jäklar det. Då ska ni se vad jag... Ja.
Nästa avsnitt, 164, kommer ut torsdagen den 28 mars. Då blir det nog ytterligare några bolag vi inte riktigt har hunnit med, kanske.
Lite eftersläntare förmodligen till, tror jag.
Så kan det vara. Man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Har vi någon riktig TA eller makro värd att ta upp idag?
Jag har en liten grej som jag...
Har du det, Macke?
Jag tänkte få inte in någon annanstans.
Ja.
Nej, men vi har ju ibland pratat om att när något ser för bra ut för att vara sant, så ska man tänka efter en gång till.
Ja.
För det är ju liksom, det är oftast inte så bra. Och på det här temat kommer jag att tänka på, det var en tidigare kollega som jag har jobbat med. Han är väldigt sportintresserad. Så här, gillar mycket olika sport. Och de fick för sig, han och en kompis, att de skulle gå på speedway för första gången.
Oh, ja.
Och då kom han dit lite sent. Så det hade ju redan startat, så de har redan kört något hit där. Kommer in på arenan, det var ju liksom inte platser med numrering, utan liksom man hittar en plats runt arenan där. Mm. Och så var det ganska mycket folk på långsidan där, så att de sa, men kolla där borta, det är ju helt tomt i första kurvan. Här kommer vi se starten svinbra. Så de gick och ställde sig där själva. Och så kom de igång med hitet. Och så blev de blästade av de här som kör som aggressivast i första kurvan då. Oh, och då torkar de gruset i ögonen. Och så lommar de iväg till långsidan. Och då står det ju de här gamla rutinerade rävarna och tittar på dem och säger, första gången va? Så det är väl lärdomen att se någonting för bra ut för sant, så ska man tänka efter en gång till.
Vi läste ju om blästring som produktionsmetod.
Ja, mycket trevligt. Otrevligt att bli utsatt för. Ja. Bra, bra. Effektiv metod då.
Jag har ju sett Speedway på två ställen tror jag. Dels i Småland och sen på Kråkvilan i Norrköping. Vargarna.
Men då stod du inte i första kurvan.
Nej, jag satt med rutinerade rövar.
Du kanske fick hjälp.
Ja.
Eller så gjorde du en bättre analys på.
Nej, jag var med rutinerade rövar.
Det är bra det.
Och vi var även tittade på sån här vattenskärning. Kommer du ihåg det? Sån abrasiv skärning. Kommer inte ihåg vilka bolagen det var, vilka hälsopås som höll på med det. Kan det ha varit Husqvarna? Mm. Det var nästan lite otäckt att se. Mm. Det var både fascinerande men också lite skrämmande.
Du ville sticka in fingret där.
Tjocka metallstycken som det vore smör. Alltså, det var intressant. Mm. Men det var på den gamla goda tiden. Idag använder de säkert laser istället. Nej, det är nog faktiskt still going strong. Kul!
Ja.
Med sånt. Mm. Eget ägande då, Cavalier. Har AQ Group, Bravida och Valmet i Quality Focus som vi har pratat om idag. Och vi har...
Bravida, har vi pratat om Björn Borg, Proact, Scanfil hade vi uppe i inledningen. Mm. Och Valmet, det är väl de jag kommer
ihåg. Och vi halkade in på Kitron också faktiskt, lite grann.
Nu var du nära att säga fel där.
Ja, men jag...
Du räddar upp.
Stammar till mig rätt där.
Ja.
Inte lätt.
Ja, så är det. Mm. Vi stöter ju helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkareutangräns.se. Där kan du också se vad du kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten och var de är aktiva just nu. Det finns några ställen i världen där det är riktigt förjävligt för närvarande.
Mm. Ja. Vi har fått lite frågor. Vi kan bara för tydlighet skulle säga att bara för att vi inte nämner Ukraina varje gång så innebär det inte att vi tycker att det går jättebra där. Utan Rysslands vidare aggression fortsätter det fortfarande.
Ja. Och Läkare utan gränser har inte glömt bort Ukraina, det kan jag säga. Om ni inte testat Nordnet än, finns inga ursäkter. Med den toppenfina kortageklassen kom igång. Kan man lätt komma igång.
Ja.
Som ny sparare på plattformen. Och det finns fina möjligheter att månadsspara i Cavaliers fonder. Och det kan man enkelt göra via bland annat Nordnet och Avanza. Och då även sitt pensionsspar om man har det där. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte bevarar en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ett satsade kapital. Då fonder både kan gå upp och ner i värde. Men det vill jag tacka alla lyssnare för den här gången. Och ber er komma ihåg att...
Först när tidvattnet drar sig tillbaka så ni får se vem som badat naken.
Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. I welcome your questions.